Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
Hjärtligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
Jag som är Marcus.
Ja, det är jag som är Claes. Det här avsnitt 165. Mm. Släpps natten till torsdagen 11 april. Men som vanligt då, sitter vi här onsdagen innan på eftermiddagen.
Klockan 13:13 ser jag här.
13:13.
Är det lite ofullt?
Ajajajajaj. Ska vi prata bravida idag?
Okej.
Ja, kanske passar. Sen senast har det varit påsklov, i alla fall här. Mm. Och vi passar ju därför på att spela in en intervju här med Infracoms vd Bo Kjellberg veckan innan påsk. Så det blir huvudnumret i det här avsnittet. Och utöver det blir det lite aktuellt och två bolag på B. Precis som det ska vara. Vad har ni gjort sen senast?
Ja, jag har ju varit i Norge åt skidor och jag var ju borta medan det var så här snökaos här hemma. Vet du?
Ja, vi märkte det. Du tog solen med dig.
Du hade snökanon istället.
Nej, men det var bra. Mm. Bra väder generellt.
Vi såg det på de här filmerna du skickade.
Medan det var liksom trafikkaos i Jönköping så satt jag och i en lift med strålande sol.
Ja. Mm. Då kan ju någon tro att det här är slump, men det är det ju inte.
Nej, ni brukar ju kalla mig Sol-Ola ibland.
Ja, av en anledning.
Mm. Ja, så där är det.
Så, nej, men jag har haft det bra.
Ja, själv härligt.
Ja, det som sticker ut för mig är ju konsert med Blind Guardian.
Du är på mycket spelningar, Marcus.
Ja, lite grann. Men det var ju mitt absoluta favoritband för 25 år sedan. Typ så.
Ja.
Så det var ju full nostalgi liksom. De släppte ju Nightfall in Middle Earth för ungefär 25 år sedan. Och de spelar ju ganska mycket gamla låtar. Du vet ju hur det är när man ser såna här band som man älskar för länge sedan. Man vill ju bara höra de gamla låtarna.
Ja, för man kan ju inte det nya.
Sluta spela nytt liksom.
Ja,
okay. Men det var ganska bra blandning så att jag tror alla var nöjda. Så det var kul.
Det är de här liksom lite... Ja, man är lite snäll och applåderar. Och sen hoppas de spelar.
Men ibland är det lite kul när man står och spelar de gamla låtar, alla är på. Mm. Och så spelar de ny låt och ser man en liten klunga av lite yngre som hoppar längst fram.
Ja,
de har ju lyssnat på
det. Det var ju när vi var 18.
Så var det.
De stod i klungan och hoppade till
typ
de nya. Okej. Okay. Vad har du gjort, Claes?
Vad jag har gjort? Jag har ju våndats. Och inte för börsen så mycket som för samtliga fyra semifinalmatcher här då. Mm. Min moderklubb Floby VK, vi pratar ju volleyboll här. De spelar ju semifinal mot Lunds VK i herrarnas slutspel i volleyboll. Och här i förrgår satte de ju spiken i kistan då med den tredje matchvinsten här. Man spelar bäst av fem i volleyboll.
Grattis.
Det är inte så där fina som den ska vara i hockey och så, där ska vara sju. Mm. Vi nöjer oss med fem då. Nu blir det SM-final då mot Hylta Halmstad.
Ett klassikermöte eller?
Ah, inte så mycket tyvärr eftersom Hylte Halmstad har ju vunnit SM de tre senaste åren. Jag tror de har 12 titlar som Hylte mest i och för sig. Floby VK har lyckats vinna SM två gånger. Senast 97.
Ja, men då är det dags igen.
Så det är ju hög tid att vinna igen då. Och det är ju lite svårt att få se det, men de finns faktiskt. Matcherna finns som pay-per-view på volleytv.se. Och den första finalen spelas i Flobyhallen nu. Klockan 15 på lördag.
Okej. Okay.
Ja, nej, jag hade ju hela min volleybollkarriär i Floby VK och min koppling till laget idag är lite svag om vi inte räknar med att jag spelat volleyboll som ung då med Flobys coach här, Kalle Nordén.
Mm-hmm.
Han är två år äldre än mig tror jag, han spelar i laget ovanför och jag spelade GSM med dem några gånger. Jag var ju lång tidigt, det var den enda uppsidan jag hade som spelare. Han var ju grymt duktig spelare, har ju massor med SM-guld även med andra lag, Falkenberg främst.
Mm.
Även coach. Och mitt tydligaste minne av Kalle, vi växte upp ihop här, det är från en jättestor beach-turnering på Böda. Kommer ni ihåg VM-sommaren 94?
Ja, jo, det gör man ju.
Jo, min kompis Linus då.
Inte så mycket för volleyboll just.
Nej, mer för fotbolls-VM, ja.
Var där och spelade dåligt beach och delade tält med Kalle som spelade bra beach. Men sista natten innan vi skulle hem där då, det hade nog gått bra, eller allt var klart då. Natten till morgon vi skulle åka hem, vi var ju duktiga, vi var bara 17, så vi hade gått och lagt och ramlade Kalle in 2-3 tiden på natten någonting.
Mm.
Full som ett ägg va? Och skulle börja återge den sedelärande fabeln om grodan och skorpionen. Aha. Kommer ni ihåg den?
Ja, men just nu kan jag inte komma på det... själva...
Och det gjorde han upprepade gånger, trots våra protester. Och eldade varje gång upp sig. Det var även tält runt omkring här som började klaga efter ett tag, kan jag säga.
Oj, oj.
Eldade upp sig till finalen då. För då är det ju så att skorpionen utifrån sin onda natur sticker grodan. Grodan skjutsar ju av ren vänlighet då den här skorpionen över ett djupt vatten här.
Ah, det är
men skorpionen kan ju inte låta bli, för den är ju så genomond i sin natur. Så den sticker grodan och sänder båda mot en säker död. Och då i Kalles version så utbrister grodan: förrädare! Förrädare! Och det här är någonting, det här är egentligen inte jättevarmt minne som jag har med mig. För det slutar med att vi sov nästan ingenting den natten och missade den tidiga bussen och min brors 20-årskalas där hela släkten var.
Jaha.
Så ja, inte så populärt kanske.
Nej, vad sa han då? Förrädare.
Förrädare, sa han. Förrädare. Och som ett litet plåster på såren tänkte jag att Kalle gärna kan leda Floby till guldet här nu då.
Så ja.
Ja.
Mm, härligt.
Det säger min terapeut kanske skulle kunna kompensera lite grann. Ursäkta. Jag fick så upp sådana gamla minnen här, så jag var tvungen. Men några andra som definitivt hade kunnat återge den här historien om paddan och skorpionen korrekt, oavsett vad de hade intagit för drycker och tid på natten. Vet ni vilka det är?
Kavaljer, antar jag.
Ja, det är ju Peter och Håkan.
Ja.
På Kavaljer. Mm. Det ska inte vara så svårt för dem.
Nej.
För idag har vi som varit med oss vår huvudsponsor Kavaljer AB då. Och även om Peter och Håkan är väldigt långsiktiga, de innehav de har i fonden Kavaljer Quality Focus, så blir ibland bolagen fullvärderade även för dem. Eller så utvecklas de i en annan riktning än vad de hoppats på. Och då minskar de, eller avyttrar innehaven. Och det är ju plats för nya bolag i fonden. Och de har ju sina mycket läsvärda månadsbrev. Och för mars månad kan vi läsa att fonden minskat ner i New Wave. Där har de ju varit med i alla tider och stått bakom Torsten.
Ja.
Oavsett vad marknaden har tänkt.
Mm.
Så det har ju varit härligt. De har varit med om en väldigt fin uppgång både i verksamheten och i värdet på aktien. De har även avyttrat hela sitt innehav i kontraktstillverkaren Hansa. Nya innehav i fonden är istället Kabe, Kitron, Proact och Svedbergs. Det här är ju välbekanta...
Tycker jag känner igen de namnen.
Ja, det här är ju välbekanta kvalitetsbolag för alla poddlyssnare.
Mm.
Och extra spännande här tycker jag ju till exempel är Kabe då, som känns som en väldigt typisk investering för Kavaljer. Med deras långsiktiga strategi. Vi har ju lite grann missat den fina utvecklingen i den här aktien senaste tiden. För vi är ju alltid oroliga för lite grann
närtid.
Ja, närtid.
Mm-mm.
Peter Håkan kan enkelt se förbi det med sin långsiktiga strategi.
Mm.
Så där har man något. Mycket spännande ska det bli att se hur det utvecklas. Vi gillar ju som ni märker det fina jobb Peter Håkan utför. Och vill man veta mer om deras insikter och ta del av deras insikter i ekonomi och marknad och så kan man ju prenumerera på de här månadsbreven. Och det gör man enkelt via kavaljer.se. Där kan man också läsa mer om deras övriga kapitalförvaltning och den här värdefilosofin. Och ja, vill man köpa fonderna? Nordnet är bra, va?
Mm.
Avanza, Saver. Någon annan bank borde ju också kunna skaka fram dem.
Ja.
Ja, det tycker vi. Och när vi pratar om fonder är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ett satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack, säger vi till vår huvudsponsor Kavaljer AB. Ja, vi är också i detta avsnitt sponsrade av Modular Finance. Det är ett bolag som på riktigt försöker göra värdeinvesterarnas vardag så enkelt som möjligt. Bolaget har idag en rad tjänster som riktar sig både till noterade och onoterade bolag samt till alla som investerar i bolag oavsett omfattning. Tjänster vi här runt inspelningsbordet inte skulle kunna klara oss utan är ju naturligtvis börsdata och holdings samt den ibland lite bortglömda men ovärderliga hemsidan mfn.se.
Ja.
Den är även integrerad i börsdata. Så den kommer man åt lätt. För där finns ju alla pressmeddelanden och viktiga bolagsdatum. Länkar till tjänsterna hittar man i avsnittsbeskrivningen eller via en snabb sökning på nätet. Tack säger vi till vår sponsor Modular Finance och deras tjänster Holdings, Börsdata och mfn.se. Mm. Och innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvestering alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi ser i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Aktuellt!
Ja, då riktar vi blickarna mot Marcus, va?
Varför? Nej, jag vet. Det har en tendens att bli så.
Ren tradition.
Mm. Det är tradition.
Det är som Kalle på julafton. Ja.
Och lyssnarna riktar öronen.
Ja.
Mm. Får vi se. Mm. Eller så stänger de dem.
Ja.
Det vet man inte.
Något av det här.
Slå dövöra till.
Kan man göra. Till bolagen kommer. Nej, men jag kollade sen sist då. Minus 0,8. Mm. Det var ett tag sedan.
Ja!
Jag tror fyra gånger i rad vi har suttit där när jag gått upp på börsen.
Oj.
Så att lite omslag där. Och det är ju det här att det har varit lite rädsla för att räntorna ska vara higher for longer, som de kör med nu.
Makrostyrt så här mellan rapportperioder också.
Ja, kan exakt. Ju precis som vanligt. Så att, och det är väl det här med att man har ju liksom ställt in sig på snabba räntesänkningar och så verkar det ta lite längre tid. Och tittar man på råvarupriser, olja, metaller, massa, de har ju gått väldigt starkt på slutet.
Mm.
Då kan man ju börja tvivla på det här med om inflationen verkligen kommer gå ner så snabbt som många tror. Så att vi får väl se lite grann. Men börsen har ju lite tagit ut den här räntesänkningen i förväg. Så att, så att det ska man väl ha med sig. Sen kan man ju hålla bakut lite grann att börsen är ju vintersport. Har vi pratat om många gånger.
Mm.
Nu är egentligen vinter slut.
Ja, det är inte jättesällan det blir liksom utdelningarna dras och sen så fortsätter det. Ja, och då tappa kurserna lite och sen fortsätter det vara ganska svagt över sommaren och så.
Och så blir det lite så här, nu då? Nu har jag fått utdelning.
Ja.
Nej, men så jag väntar ett år till liksom.
Det säsongsmönstret har ju verkligen varit tydligt sista 20 åren.
På slutet har det varit extremt tydligt. Men, och samma sak i år då, med jättestark start på året. Men man kan ha det bakut att börsen är ofta vintersport.
Ja.
Så att, vi får se.
Det vad säger du om det, Claes?
Att det är en vintersport.
Mm. Kan det vara så hur länge som helst?
Alltså, jag satt där och filade på någonting om att jo, men det är nog bara att ta alla pengar och satsa på att det blir så i år också. För det är precis så det är, att när folk verkligen börjar känna att ja, men så är det nog. Då är, det var ju det året det absolut inte blev så.
Ja, men hur många år i rad ska det bli på ett sätt för att tillräckligt många ändå ska börja spela på det?
Ja, utnyttja det så att det försvinner.
Ja.
Mm. För så brukar det vara med de här anomalierna. Så att vi får se, det är inte säkert det blir så. Men man kan ju notera att hittills har det varit som det brukar vara.
Mm. Och sen är det ju också det här, om man, det här med enskilda bolag. Den är ju jättesvår. Vi har ju fortfarande en så här kraftig underprestation på småbolag jämfört med stora bolag och allt där. Den typen av
de har ju lagat
jättestarka trender ligger ju. Ligger ju där.
Mm.
Men jag såg lite siffror. Den börjar vända lite grann nu på slutet. Så att, vi får se om de små kan böta kapp.
Ja.
Lite. Så det finns ju alltid de grejerna. Nej, men vi chansar väl på att det blir som vanligt.
Ja.
Det är den bästa gissningen om man inte vet. Kan man chansa på att det är som vanligt. Om man vill vara lite mer positiv då kan man ju säga att liksom, var är vinstvarningarna? Vi har inte sett några alls.
Ni jinxande. Vi ska ju inte prata om det här.
Och det kan vara så att när den här kommer ut, då har det bara regnat in vinstvarningar.
Varför burrar det så i fickan här?
Det är den 10 april. Nej, jag kan inte heller...
Nej, det är påsken.
Ah, de har varit i
Norge. De har varit i fjällen.
Och alla har varit åkt skidor.
Och alla åker Tesla, så det är några extra dagar att ta sig hem sen när de ska ladda hela tiden och hålla på.
De är ju lite skyldiga dock att gå ut med saker.
Aha.
Nej, men det är konstigt tycker jag.
Ja,
mycket mindre vanligt.
Lågställda förväntningar, kanske?
Ja, kanske. Vi får se. Det blir ju rätt spännande då. Är den mest spännande rapporten? Nej, eller hur var det?
Ja, alltså lite grann. Jag känner inte den här gången. Varför är det så? Det har varit två i rad nu har jag suttit på någon... Ja, men det uppgången här förstörde lite av... För innan har man ändå tyckt att men här måste det finnas grejer som är så jäkla felvärderade. Nu vill jag bara ha den här sista pusselbiten i den här rapporten. Nu känns det som att marknaden har tagit ut en hel del.
Sant! Det här känns inte som det mest faktiskt.
Okay. Det är inte den mest spännande rapporten som kommer.
Det är inte den mest spännande
rapporten. Och därför så kommer det ju bli det.
Ja, det kommer ju bli
där är vi oerhörda. När röken skingras efter den här, då vet vi inte om vi står upp fortfarande.
Ja, och det får vi reda på i nästa podd, för då kommer några rapporter. Så är det bra.
Kanske någon vinstvarning också då.
Förmodligen.
Ja, det borde komma någon tycker man. Men det har varit väldigt lugnt än så länge. Vi får se. Om vi går över till bolag då, måste vi tyvärr börja med Bravida. Förra veckans tråkigaste nyhet då. Lite bakgrundsbeskrivning då. Strax före klockan 16 då, den 4 april, publicerade ju Dagens Industri då information om att Region Skåne polisanmält Bravida Sverige för att man överfakturerat inom byggnadsentreprenad och fastighetsdrift, som man sa. Region Skåne hade låtit revisionsbolaget Ernst & Young genomföra en extern granskning av fakturer som enligt regionen bekräftade att överfakturering hade skett och att Bravida i Sverige i flera fall fakturerat fler timmar än vad yrkesarbetarna själva registrerat i deras interna system. Och man hävde med anledning av det här ramavtalet man hade med Beryda Sverige då. Och regionen skulle också kräva tillbaka pengarna som var felaktigt fakturerade. Och polisanmäla och så.
Polis, ja. Ja,
ja, det, var, det är ju ett litet ovanligt steg.
Ja, då är det hårt. Mm. Direkt, så att säga. Mm.
Ja, det tyckte börsen också. För det var ju ner, ja, som värst 8% tror jag, stängde minus 5,6 den dagen.
Ja.
Och det var ju, det är ju ganska kraftigt. Och det är lite intressant också på effektiva marknader temat då. Att SVT gick ut med nyheten vid 14 och det hände ju ingenting.
Nej.
Och så publicerade Dagens Industri det här 2 timmar senare och då gick kursen handlöst ner.
I dagens informationssamhälle, den är intressant.
Vi märkte ju direkt när det kom på SVT.
Jag satt
det var en nyhet för mig. Jag trodde för att det var först.
Ja, nej,
jag hade helt missat det här.
Jag satt ju i en sån sexstolslift i Norge. Ja,
ja. Så då var det mitt fel.
Alla blickar riktas.
Ja, nej, för jag såg inte heller det. Utan jag såg det först i efterhand också.
Ja.
Jag tror faktiskt det var Krimpen som skickade till oss. Att
okay.
Kolla den här, SVT var först. Nej, men det är ju konstigt. Man kan ju säga att det är tydligen skillnad på SVT och DI när det gäller kurspåverkan.
Mm.
Så. Men i alla fall det som hade hänt var ju, ja, som sagt, att de blev polisanmälda. Bravida sa att man samarbetar med regionen i utredningen och ser allvarligt på det. Sen kom ju den här rapporten ut. Så jag satt och läste den då. Och Ernst & Young har ju alltså varit på plats hos Bravida och tagit ut information i deras interna system då, utan att ha frågat efter den först då. Och de har hittat avvikelser i 12 av 14 order. Huvudsakligen skriver Ernst & Young är det fall där Bravida redovisat 8 timmar per dag på personer som i det interna systemet hade färre än 8 timmar registrerade. Då. Ja, så det känns som att man har toppat upp dagarna så att säga. Det känns som att liksom, Ernst & Young har på fötterna att fakturorna är högre. Men vår känsla är väl lite grann att Bravida knappast är ensamma i branschen om att det finns såna här saker.
Nej, kanske att det inte är så här tydligt kanske, men att det finns mycket skarvande inom tjänstebranscher, det tror jag absolut är ganska utbrett och ändå hyggligt accepterat, eller hur?
Ja, alla som varit nät av en IT-konsult någon gång borde väl känna till begrepp. Men det som är så vansinnigt udda här är ju att i vanliga fall så säger man, ja, men jag var här 6 timmar, jag hade ingen aning hur länge det skulle ta. Och sen, nej, det blev 8 timmar. Och då är det ju det som står i tidsrapporteringen. Jag var där i 8 timmar.
Ja, det är den här skillnaden.
Ja, det, det är ju jättemärkligt att man har, om det här nu stämmer, vilket vi absolut inte vet ändå. Att man liksom har stämplat in 6 timmar i systemet och sen fakturerar man 8. Den är ju, tror jag, otroligt ovanlig.
Mm.
Och jag kan inte ens förstå hur det är möjligt egentligen.
Nej.
I ett sånt här stort bolag. Det här skulle jag, om det här var så ett system, det här skulle man ha reagerat på för kunderna för länge sen.
Jo, och de har, vad hade de, 80 000 kunder? Nej, jag vet inte. Men det var väldigt många kunder och en halv miljon fakturer per år.
Ja.
Så det är klart, felaktigheter kommer ju finnas någonstans. Ja, ja. Men nu var det ganska tydliga grejer här.
Jo, det känns som att de här är ju fel och det är inte okej.
Nej.
Så frågan är väl, är det fel på massa andra ställen? Det är väl liksom det som är huvudpoängen nu. Eller är det här isolerat just här?
Ja, och kursen gick vi ner 12% sen, va? Dagen efter.
Ja, dagen efter var det ju handlöst ner. Det var ju 16-17 eller någonting på botten. Ja, och så stängde 12,5 liksom.
Ja.
Så den var ju ner över 20 ett tag, men tror jag stannade på minus 17. De två.
Nej, 12, ja, de två första ihop, ja.
Ja,
men Bravida kunde ju inte riktigt kommentera. Det var ju för snabbt inpå. Och sen körde ju det blev drevet, du vet, obra Vida.
Ja.
Körde ju dem som rubrik på första sidan. Och, nej, men så drevet. Och det där är Toblerone, liksom, det, man drar ju upp grejer såklart, även om det inte...
Och de har ju inga rutiner för det, Bravida, för att de är ju inte vana vid det. Det är ett jättestort företag.
Mm.
De är ju inte vana vid att bli misstänkliggjorda på det här sättet, naturligtvis.
Nej.
Så att de förväntar ju sig att de skulle komma tillbaka till dem och säga att det stämmer inte här. Kan ni förklara det för oss?
Mm.
Ja, eller kanske vi vill jämka priset här.
Ja, inte att vi säger upp avtalet här med omedelbar verkan och här har ni polisanmälan.
Ja, det är ju den
måste vara, alltså, bolag i den sizen, liksom lilla Kalle på hörnet som har sprungit runt och saltat räkningen. Jo, men då kanske du inte sätter dig och tar en diskussion.
Nej.
Men liksom Bravida.
Ja, det
måste vara jätteovanligt.
Väldigt speciell, vad ska man säga?
Det är ett väldigt speciellt agerande.
Agerandet är ju...
Och den här rapporten är nog bland det mest speciella jag har läst. De antydningarna som görs i den här Ernsta, det är så grova anklagelser
om att det ska vara systematiskt och ledningen... Ja.
Och att man inte ska acceptera om man får ett svar att det här skulle vara någon långt ner i organisationen som gjort fel.
Nej.
Så det är man inte intresserad av, utan man vill veta hur ledningen har betett sig för att det här ska bli så här.
Ja, det kändes, när man läser den rapporten så känner man att det verkligen... Men det är ju någon visselblåsare här, så förmodligen har man fått någon info... Och det är väl den man har gått på, antar jag.
Ja. Ja, det är...
Sen var det ju, jag tycker precis i början så var det väl lite tafatt hur man agerar, tycker jag, från Bravida. Sen kallar man ju till en presskonferens. Den var ju den 8 april här då.
I måndags, va?
I måndags, ja. Mm. Och då gick man igenom vad som hade hänt. Sen sa man vid upprepade tillfällen att om det finns felaktigheter ska vi vidta åtgärder. Mm. Det är lite intressant. Vi tycker att det ser verkligen ut så. Sen sa man att det fanns felaktighet i rapporten från Ernst & Young. Mm. Men man sa ju inte särskilt tydligt vad det var för någonting.
Nej.
Och här tycker jag är lite dåligt.
Det mumlas något om någon att underleverantörer kanske inte kan vara med eller något sånt.
Ja, precis. Ja. Men här vill man ha detaljer.
Ja. Man har haft helgen på sig.
Man har haft hela helgen på sig. Mm. Som vi skojar lite om. Ja. Så jag tycker att om man vet vilken kund är, man vet vilka ordernummer, man vet vilken information man har tagit ut och man har gett iväg. Här ska man kunna gå till botten med till den här presskonferensen och ha exakta siffror på vem som har gjort vad, vilka underleverantörer eventuellt finns. För det var ju en grej med underleverantörerna, om det skulle kunna vara så att den här tiden som man har tagit ut från Ernst & Young var Bravidas egen personal och att det finns underleverantörer som också är inkluderade i ordern, så att det därför finns en diskrepans och inte är fel på det sättet. Men då ska man ha exakta siffror på det, tycker jag, till den här presskonferensen. Och det hade man inte.
Nej.
Ja. Nej, men alltså, man undrar ju lite grann, vad är det för affärssystem Bravida kör? Är det liksom lappar på ett skrivbord, handskrivet? Eller? Alltså, det borde ha kommenterats mer i... Det är lite skämsvarning på att det kommer ta oss en månad att reda ut det här.
Ja,
det ska... en månad? Hur fan kan ni fakturera någonsin? Tar det en månad varje gång ni ska fakturera också då?
Ja. Jag håller med. De ska göra en undersökning just kring den här frågan. Ja. Den skulle vara klar innan april var slut. Och sen skulle man göra en stor undersökning på hela företaget. Men,
så förmodligen har ju något gått snett här och de har sett det direkt att det här är ju inte som det ska vara. Men frågan är det en isolerad? Det är ju mer sannolikt för, tycker jag, att det här är en isolerad grej kopplat till någon del av bolaget?
Jag tror definitivt. Det är väl det som är våran ändå gissning, att det är en... Det kommer garanterat finnas mer. Är det en halv miljon fakturer per år? Ja. Och jag kommer inte ihåg hur många kunder de har. Det var ju, har ju väldigt många kunder. Så att liksom, det är klart det kommer finnas mer fel. Men att det skulle vara... Det är skillnad på det enstaka fel här och där än systematiskt.
Särskilt från ledningsnivå.
Ja, den, liksom, det är ju så. Den som, och det var väl det som kursen gick ner så kraftigt, men från dagen innan, från innan nyheten till som lägst var det väl över 20%.
Ja, det var.
Så då tar ju verkligen marknaden ut att det här är systematiskt, skulle jag säga. För den här storleken på den här, det här omsättningen är ju jätteliten.
Det var 50-60 miljoner på det här avtalet med Region Skåne, och det är ingenting.
Nej.
Så att frågan handlar ju där om hur brett är det. Liksom.
Och dels var det väl 350 timmar av de här 50-60 miljonerna. Så det var ju inte en stor del av...
Nej, felaktigt. De hade någon ny artikel i Dagens Industri där kostnaden för rapporten från Ernst & Young var dubbelt så stor som felaktigheten. Mm. Men det är ju... Vi får se. Alltså, är det jättebrett och sanktionerat av ledningen och så vidare, men då är det ju katastrof. Och, men vi tror ju inte riktigt det.
Nej. Och worst case är ju att det skulle vara det.
Ja.
Vad gör man då?
Ja, då ryker ju alla.
Då ryker ju hela ledningen och sen så nystart i Bravida, och alla kommer ju inte säga upp på grund av det. För då är det ju...
Nystart.
Om det är några som kommer sköta sig efter det här, det kan jag lova är Bravida. Så då är det väl snarare så att du ska fortsätta med det nya Bravida än att hålla på med alla de andra. Jag säger inte att alla andra håller på och fuskar, men jag säger att det ändå är stor risk att det blir felaktigheter i stora koncerner på vissa ställen. Och dessutom, det behöver ju inte vara sanktionerat, utan det kan vara någon person eller någon del i en stor organisation som har gjort något systematiskt. Det kan ju också vara en...
Så kan det vara, och det kan ju vara någon som är pressad att nå sina siffror och så vidare. Man vet ju inte riktigt.
Bravida har ju inte gjort helt få förvärv.
Nej, inte det heller.
Vi kan väl säga att det är exakt tvärtom. Mm. Så det är klart att du har hela den integrationsrisken också. Det kan ju vara. Alltså det kan vara så mycket det här. Ja.
Men, och sen är ju våran grundtråd eller vår erfarenhet av börsen att man glömmer bort. Vi diskuterade lite och gick igenom lite skandaler som man inte kommer ihåg nästan längre. Som var jättestora på sin tid. Så att på lång sikt så tror vi det här är bortglömt. Mm. Så vad gjorde vi då? Vi initialt sålde vi lite aktier ändå. För vi tyckte risken ökade. Men sen följdes jättemycket så vi köpte tillbaka dem vid 80 ungefär. Mm. Sen var det nere på 72 någonting. Så att man hade kunnat köpa ännu billigare. Men då köpte inte vi mer.
Nej.
Så att, men vi är fortfarande aktieägare i Bravida. Ja, det är jättemånga som har frågat.
Och med vetskap att det kan komma ut jättemycket jobbiga nyheter i det här.
Mm.
Det här är ju en lång inställning. Vi har.
Ja, vi tror att ändå, vi tror inte det är systematiskt. Nej. Och vi tror att börsen tenderar att glömma jobbiga grejer.
Över tid.
Över tid. Så är det.
Så att på lång sikt tror inte vi det har så stor påverkan. Men vi är också öppna för att ompröva inställningen om det dyker upp en massa ny information här.
Bravida är inget jättestort innehav, men ändå. Mm.
Så vi får se. Vi får se vad som kommer fram. Det blir intressant med de här undersökningarna när de dyker upp.
Ja.
Så.
Ja, och sen bör man väl ta, vi pratar ju filosofi och grejer i den här podden ibland. Just det här med varför har vi inte mera? Nu är det ju, vi har aldrig mer än 10% i ett bolag längre.
Nej.
Ja. Här har ni det.
Och ganska ofta 5.
Ett av argumenten vi hade för att ta Bravida var just att det här är stort och tryggt. Jättefint.
Mm.
Senast jag pratade om Bravida pratade jag om det att de börjar få kunder nu i en orolig tid för att deras kunder söker sig till en trygg hamn.
Mm.
Som de vet inte kommer att hålla på att gå i konkurs och greja. Liksom, eller... Och det är det bolaget där du får liksom polisanmälan. Där Ernst & Young som är jättestora skriver att låt inte bolagsledningen komma undan här nu.
Ja.
Den ser man inte komma.
Nej.
Det är bolagsrisk.
Diversifiering.
Och det är lite på temat igen med hur påläst man än är så kan det dyka upp saker från flanken. Liksom.
Ja, och det kan förekomma i vilket bolag som helst där du minst anar. Mm. Man vet aldrig.
Och det här kunde man väl lite tänka sig scenario där det skulle dyka upp den här typen av problem.
Ja.
Men jag menar, kolla på börsreaktionen också. Det är uppenbart att de flesta som ägarna inte hade tänkt
sig
att
det skulle ju kunna dyka upp i vilken konsult eller tjänsteföretag som helst egentligen. Mm. Du vet ju, alltså...
Nej, jag menar, så det är ju argumenten för diversifiering.
Ja. Ja.
Att, nej, Volkswagen behöver nämnas här. Det är väl senast jag personligen känt en liksom någon slags total uppgivenhet inför det här med att ha förtroende för organisationsnummer överhuvudtaget.
Mm.
När ett bolag på den nivån, där var det ju så uppenbart utstuderat fusk med utsläppsvärden. Liksom.
Ja.
Dieselgate, eller?
Dieselgate. Så, och det är många som lyssnar på det som inte ens vet vad det är, skulle jag tro.
Ja.
Kolla upp det. Och kolla vad Volkswagen gjorde. Och det är inte många år sedan det här.
Nej.
Det var strax före pandemin, va?
Ja, det kan det nog vara.
Så,
Minnet är kort på börsen, brukar vara. Så att, nog om det. Vi är i alla fall kvar i Bravida.
Ja.
En liten oväntad nyhet kom den 2 april, inte 1 april då, när Kreasback meddelade att Kindreds före vd Henrik Tjärnström väljs in i styrelsen på årsstämman. Frånsett det är lite oväntat val tyckte vi då, men det är också lite oväntat att man på en stämma så här nära in på
eventuella termineringen
eller affären då, väljer in en ny som person i styrelsen. Då sa man så här att valberedningen anser att Henrik Tjärnströms kunskaper från ledning av ett digitalt företag med högt teknikinnehåll kommer att vara värdefullt i de processer som Kreasback nu har. Det låter ju som att det är någonting intressant på gång.
Mm.
Ännu märkligare var ju då att Henrik även hoppade av Avanzas styrelse för just det här uppdraget.
Mm.
Och i Avanzas pressmeddelande så sa han så här: jag erbjuds ett uppdrag som ledamot i Kreasback som jag accepterat att kandidera till då jag känner att bolagets planer passar väl ihop med mina erfarenheter. Kombinerat med andra planer är det risk att jag inte kommer kunna uppfylla de regleringar som finns för banker gällande möjlighet att avsätta tillräcklig tid för uppdraget, varför jag valt att dra tillbaka min kandidatur som styrelseledamot i Avanza.
Mm. Alltså nu när jag hör på det igen så låter det ju helt, det är ju så uppenbart att de har något på gång.
Det måste ju
de sitter ju några slutförhandlingar.
Sen vet man ju inte, det kan ju fortfarande vara så att det faller. Men, och då har ju han, ja, då får väl han hitta på något annat då. Liksom.
Men
det är ju uppenbart med det här att det måste finnas plan.
Vem kan vara tilltänkt som ordförande eller vd i det bolaget? Jag har ingen.
Nej, men han kan ju inte bara vara styrelseledamot i Kreasback. Det kan ju inte vara så ansträngande direkt. Liksom.
Men vad som än händer så finns ju inte Kreasback snart. Ja. Ja, det är ju, det bolaget blir ju styrelse i det, alltså, Det är ju ett sånt.
Ja, så det är väldigt intressant i alla fall. Börsen var ju uppenbarligen tyckte att det här förmodligen är affär på gång, för kursen gick upp ja, till 163 någonting sånt. Efter legat runt hundringen. Så, ja. Så att börsen tänkte att nu är någonting på gång i alla fall.
Ja, folk hoppas väl på Apotea här.
Ja, nej, men Apotea är ju, har vi ju pratat om tidigare, att det är, skulle mycket väl kunna vara så. Men du hittar ju en annan kandidat, ja, som inte var lika förtjust.
Vad heter de? Nu tappar jag bort vad de heter.
Mentometer.
Mentometer alltså. Oh, den...
Det vill inte du se.
Nej, tack.
Nej, hellre Apotea än Mentometer. Men i alla fall då, ja, vad gjorde vi då? Nej, men vi skalade av en del. För vi har ju sagt att det är vår likviditetsplacering, eller en del av den. Och nu fick vi ju samma betalt en bit över 103 som... Det inte, alltså det blir om det inte blir affär, så att säga.
Ja, det vet vi ju inte.
Nej, men det vet man inte, men
antagligen. Vi har hoppats på strax under 103 spänn.
Tittar man på vad kassan är och hur räntorna ser ut, så borde det bli någonstans där 103 kanske. Så då blir ju resten lite mer spekulation om affär, så att säga. Så då har vi kvar lite grann, men inte alls lika mycket som
men det
tidigare.
Har ju blivit en vettig likviditetsplacering så här.
Ja,
kan man ju
95 eller någonting tror jag vi har gett i snitt eller något sånt. Så
ja, okay. Vi plus 8% tror jag, ja. Ungefär.
Så det blev väl ungefär som vi trodde. Ja. Och så lite kvar i fall om.
Vi har lite kvar, ja, om det nu skulle... För det känns... Är det här... Så känns det som att det ändå är... Sant. Vi ska vi vara ärliga, trodde vi inte jättemycket på någon affär innan det här kom. För nu, det var inte lång tid kvar här nu.
Nej, precis så.
Men den sannolikheten ökar ju, kändes det ju som, när det här kom ut. Så att, ja, nu håller vi ändå lite för att...
Ja, det är spännande att se.
Ja.
Sen tänkte jag ta upp Nolato. Det var länge sedan de var med i podden. Avsnitt 125 pratade vi om dem. Det mesta har handlat om e-cigaretter under de senaste åren, ska jag säga, om Nolato. Man har ju producerat sådana här åt BAT då. Och vi gjorde en längre genomgång i 125, som sagt, kan man lyssna tillbaka till. Det gick ju väldigt bra för Nolato länge då, med e-cigaretterna. Men sen har ju det helt havererat under senare tid. Och det är ju stor del orsakat av att BAT startar upp sin dual sourcing. Det vill säga att man tar in fler produktionsalternativ än Nolato. Och det ser ju ut som att man kanske har lagt mer volym där än hos Nolato. Så att säga.
Och då skrek Nolatos vd, förrädare.
Förrädare, ja, det kanske han gjorde också. Förmodligen inte när kunden var i närheten. Men om man tittar för 2023 då. Affärsområdet Integrated Solutions, där e-cigaretterna ligger då, omsatt 1,4 miljarder. Det är mindre än vad man omsatte i fjärde kvartalet 2021. 75% ner alltså. Det är inte bra.
Nej. Den här sufflén blev inget bra när man tog ut den.
Men på det här temat att om den jobbiga omsättningen försvinner, då ska värderingen på resten upp.
Det är en jättebra poäng.
Lite Betsson. Ja. Alltså, som vi pratade om i Betsson, att om de nu skulle tappa någon omsättning som marknaden egentligen inte gillar, ja, då ska ju multiplen på resten upp.
För att resten kanske är mindre riskfyllt.
Ja.
Precis så. Och det kommer vi absolut, vi kommer till det alldeles strax. För den här nedgången har varit så kraftig så att de här e-cigaretterna då är mindre än 5% av omsättningen totalt sett i Q3. Och sen nu från 1 januari 2024 så tog man till och med ihop det här affärsområdet Integrated Solutions, där e-cigaretten ligger, med affärsområdet Industrials, till ett nytt affärsområde som heter Engineered Solutions. Låter väl bra?
Ja, ingenjörer gillar man.
Ja, det vill alla ha. Så att, men det görs ju inte direkt en styrkeposition, utan mer av att det är svårt att ha ett affärsområde som har krympt ihop till en, inte så mycket kvar, så att säga.
Loomis Pay menar du?
Nej. Ja.
Nej. Det krympt aldrig ihop på.
Nej, okej. Okay.
Oh, vi kommer till det.
Det vart en dolk.
Det är i och för sig sant. Ja, men precis som du är inne på, det som är positivt då är att nu kan man ju lägga mer tid på det här affärsmålet Medical Solutions. För det är ju guldägget i Nolato som du kallar i podden från 2018.
Ja, ja. Härligt.
När fan, är det tur.
Ja.
Nej, men för då gick igenom det då, och det här affärsområdet har ju haft en jättebra positiv utveckling. Mellan 2008 och 2019 växte man 14% i snitt per år. Det är fina siffror.
Ja, bra lönsamhet.
Och marginalerna var jättestabila, höga snitt om 12,8%. Så det gick väldigt, väldigt bra för Nolato länge där. Och sen kom e-ciggen, gick jättebra och kursen gick bra. Men sen i augusti 2020 gjorde man ett förvärv av GV Plastics. Amerikanskt bolag, klart lägre marginal, och sen dess har man inte varit i närheten av de marginaler man hade tidigare.
Nej.
2022 8,8%, 2023 9,6%. Och det här är ju ändå efter pandemin, för under pandemin fick man problem i det här området, för det, man gjorde inte liksom kirurgiska ingrepp och massa sådana
saker.
Kan
man ju förstå.
Det förstår man. Mm-hmm. Men 22-23 tycker man att man kanske borde lite mer komma tillbaka till gammal fin stil då, så att säga. Mm. Sen aktiekursen har ju på 3 år fallit 36% på börsen.
Oj, är det så mycket?
Ja, okay. Så det är inte bra.
Nej.
Och när vi tog upp dem i september 22 då, så sa vi att många bolag på börsen hade fallit trots att verksamheten hade gått ganska okej. Okay. Men RATA hade ju faktiskt fallit för att verksamheten var ett svag också. Så att, och 2022 sjönk resultatet 32%, 2023 minus 20%. Så det har inte gått bra, kan jag sammanfatta. Men anledningen att ta upp dem nu då är ju att den 2 april kommer med en positiv nyhet. Bolaget sa att man har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med en befintlig kund avseende leveranser av medicintekniska hjälpmedel för att bland annat administrera läkemedel mot övervikt och diabetes. Mm. Ja,
det vad kan det vara?
Vad kan det vara? Ett danskt bolag.
Ja.
Nej, men
du menar hela danska börsen?
Men de namngav det inte, eller?
Nej, de namngav det inte.
Men Novo Nordisk?
Alla tror att det är Novo Nordisk. Mm, mm. Och det är säkerligen Novo Nordisk. Ja. De har haft samarbete med dem tidigare. Och det här är intressant, för Novo har ju pratat om att man har ju liksom, deras största problem är att man klarar inte av att hantera efterfrågan.
Nej.
Och då behöver man öka produktionen. Och då har man kanske hittat en produktionspartner till här då. Och här kan man tänka sig att på sikt så kan det vara ganska stora volymer som man kan få ut av en sån partner. Så det är den perfekta partnern att kroka armar, skulle jag säga. Över tid. Nolatos aktie steg 9,5% då.
Ja.
Den dagen. Det kanske jag tar ut lite mycket i förskott då, för att de sa också att det här avtalet kommer inte ge någon väsentlig påverkan på omsättningen eller resultatet de närmaste 2 åren.
Jaha, oj, var det så?
Så det är en bit, man ska ju liksom bygga produktionsresurser för det här då,
ja,
innan man får en omsättning. Sen sa man att vid full produktion inom en 5-årsperiod ska avtalet dock tillföra 700 miljoner kronor årligen. Det är 7,5% av årsomsättningen. Det är ändå ganska substantiellt då.
Ja.
Sen en anledning till kursuppgången var ju också att DI hade Nolato som veckans aktie samma dag då, inför nyheten. Det visste ju inte de såklart.
Oj,
men den kom samma dag.
Timing.
Det var en fantastisk timing.
Okay.
De satte köp, så 60 kronor inom ett år. Aktien steg ju som sagt 10% till 53 kronor.
Mm-hmm.
Då tog man ut det mesta av den potentialen direkt då. DE sa då att man tror att vinsten ska lyfta i år 49% från förra året till 2,40. Då handlas aktien i kurs 22 ungefär. På prognosen för 25, ja, runt 19. Om det här Medical Solution kommer tillbaka i gammal fin form med tillväxten och marginalen, ja, men då är det kanske intressant. Men vi tycker ju inte att, om man jämför många av sektorskollegor, att liksom 22 på innevarande, 19 på nästa år jämför med många andra som är väldigt låga tiotal.
Ja.
Visst, det här Medical Solution är fint, men så mycket högre vid det är tveksamt om.
Nej, trots att det har gått ner så är det inte vrålbilligt.
Nej.
Eller det är inte billigt. Men Nolato är ju ett väldigt fint och välskött bolag. Har ju funnits,
ja, särskilt länge, den här delen.
Särskilt den delen. Och jag har verkligen älskat det här bolaget under lång tid. Mm. Och ägt det till och från. Men som sagt, nej, det är ju inte billigt. Det är ju inte.
Nej. Så att vi avvaktar. Men, ja, men det är ju intressant det här med att det blir allt mer Medical Solutions.
Ja, möjligt att man underskattar en återhämtning här också. Mm. Kan ju vara så att de kan vända det här och att det blir bättre än vad man tror här.
Ja, och e-sigen är nere på så låga nivåer så att det kan inte bli så mycket värre.
Nej.
Typ så.
Finns det lite likheter här med Garo eller?
Ja,
man liksom kommer en gammal stabil fin verksamhet. Nu har ju för sig då Nolato faktiskt varit lite billiga. Agar har väl aldrig egentligen varit billiga, men det kommer en ny het grej där marknaden blir helt tokig och verksamheten också går riktigt riktigt bra, men
nej, håller med,
inga träd får växa till himlen och sen
när du sen, säger så finns det likhet faktiskt definitivt.
Ja. Nej, men det är ju fint. Det är fina bolag i tillfällig trubbel är ju en sak, men det här Garo, Nibe, Nolato, alla de är ju, tycker jag, kvalitetsbolag,
ja,
som har värderats ganska högt.
Ja, de har blivit övervärderade.
Sen har de tappat en del, men vi tycker fortfarande trots kursnedgången så är det inte tillräckligt billigt, ja, för det var så himla högt.
Och den här verksamheten som boostade det har ju också liksom, mattan har ju dragits undan för de här. Så
ja.
Och det är väl lite skillnad med Nibe där. De har ju liksom i princip bara haft marknaden mot sig. Jag tycker, på ett annat sätt.
Så är det ju.
lite grann. Mm. Det är, ja, de andra har också inte haft bästa marknaden. Men som sagt, det är intressant att, ändå att det blir renodling mot Medical Solutions.
Ja.
Men vi skulle gärna se en liten nedgång om vi ska komma in.
Ja.
Nej, bara som en parentes här. Nu är ju alla de här bolagen som håller på med de här nya, eller ja, de är alla väl inte nya, men de här fetmaläkemedlen liksom. Men vilken grej, det brukade man ju prata om alltså redan när man läste ekonomi. Vad skulle du vilja, vad vore det mest lönsamma att uppfinna? Jo, ett läkemedel mot fetma. Det finns ingenting som skulle kunna vara så välbetalt. Jag tror att det är sant. Det är bara det att det här är för komplicerat fortfarande. Det är sprutor. Det är jätteont. Alltså du konkurrerar med diabetikerna om det här med, vad heter det där, Ozempic-grejen och där. Det där löser man ju här på något år. Ja. Något eller några år. Helt plötsligt så sitter ett antal företag på det här fetmaläkemedlet. Som jag vet, det var ett exempel på vad ska du uppfinna om du vill bli riktigt, riktigt, riktigt rik. Liksom. Ja, ja. Det ska bli väldigt intressant att se vilken påverkan det här kan få. Mm. På samhället också.
Ja.
Och om det är så pass effektivt ändå som det antyds för vissa av användarna här.
Nej, ja, jag förstår att Nova har gått upp så mycket.
Ja, det är jätteintressant.
Jag har en liten slatt i pensionssparet som, ja, sen länge.
Men, ja, det var bra att du har det sen länge då.
Ja, jo, men den har varit sen länge. Den har skalats lite också.
Det kommer bli en fruktansvärd konkurrens här med tiden.
Kan det bli, kan det absolut. Mm. Men det är intressant som du säger. Och det kommer förmodligen, om det slår, om man lyckas lösa introduktionsproblemen, att det kanske slår på lite ställen man inte vet. Mm. Viktväktarna, ja, och sådana grejer.
Ja. Vad intressant alltså.
Ja. Ja, avslutar då med en kortis om VBG då, som också hunnit vara dagens aktie i Dagens Industri.
Ja, det har varit ganska många sista tiden som man har varit intresserad av, ja, tycker jag, som har kul. Varit veckans aktie. Ja. Mm.
Ja, så det var Nolato och sen kom VBG. I analysen då satte det riktkurs 390 på ett års sikt och första dagen så steg aktien, ja, initialt upp 6,5% och sen tror jag upp 8,5% och liknande. Stängde 347 då. Så man tog ut ganska mycket första dagen, kan vi säga.
Mm.
Det kallade VBG för ett bortglömt kvalitetsbolag. Berättat att de hade mer än dubblats på ett år. Och även antal aktieägare har dubblats, sa man under den här tiden. Lite vårt fel, kanske.
Ja, ja, jo.
Vi tycker dock lite att den här uppgången, nu är det ganska rimligt värderat.
Ja, känns så. Vi är hyggligt. Vi köpte på 120-130 kronor ju.
Ja, mesta var ju det.
Så 150% på 1,5 år.
Mm.
Nu har ju VBG överpresterat under den här tiden. Alltså inte kurs utan verksamheten har ju gått bättre än vad vi trott ju.
Så är det. Så vi får skruva upp hela tiden också.
Och nej, den har ju värderats väldigt lågt, men nu känns det ju mer som att nej, men det tycker som att de får den värderingen de förtjänar. Äntligen så har det på något sätt hamnat där. Men samtidigt svårt att se någon jättestor uppsida vidare. Det är väl så vi känner.
Ja, våran Morning Safety har ju krympt ihop här.
Ja,
man säga.
Vi ser ingen marginal och har ju därför sålt nu då.
Ja.
Och ja.
När aktien ryckte upp så här så ja, kände vi att ja, nu är det mycket taget.
Nej. Nej, men det är väl ett, så, vi pratar ju om de här fackbytena. Mm. Det är väl ett nytt fack här nu då?
Ja, precis. Kan vara.
Och den kan ju mycket väl fortsätta upp och bli ännu dyrare och placeras ännu finare fack.
Ja, ja.
Men vi tycker ju det här är uppenbart var för billigt.
Ja.
Det ser vi inte riktigt på samma sätt.
Nej, utan hyggligt fair value. Ja. Och de har också haft väldigt bra tider, ska vi komma ihåg. Så att skulle det bli ett sämre år för dem, ja, då kanske de tappar lite igen.
Det blir inte superlätta komps.
På plussidan är ju historiken jättefin. Du har fortfarande ett förvärv som mycket väl skulle kunna komma här.
Ja.
Som de har pratat om. Och det skulle ju kunna förändra marknadens syn på vinst per aktie kommande år till exempel.
Och våran.
Mm. Och helt plötsligt ser det billigt. Ja. Så att det finns ju, men samtidigt, det är skillnad på 120 och 350 kronor.
Mm.
Det är väldigt stor skillnad. Vi får tacka VBG. Grym. Det har varit vår bästa aktie sista året ju.
Ja.
Och ett fantastiskt företag. Många har ju klagat på att det är liksom stiftelseägt, men jag vet inte, vi har väl... Vi kollar på historiken.
Ja.
Så länge historiken är fin, då visar det ju på något sätt att ja,
det verkar funka.
Det verkar funka ändå, trots att det är stiftelseakt.
Och vd-orden säger ju faktiskt en hel del om den person och de personer som, är, som sitter och driver bolaget.
Mm.
Det finns andra incitament i världen än att just vara ägare. Mm. Du kanske vill göra ett bra jobb också.
Nej, men alltså om det är lågt, om det är sämre ägare, lågt ägande i ledning och verksamheten går knackigt.
Mm.
Ja, men då är det ju en sak. Men om du har en fin historik över lång tid och det har sett ut så här, ja, men då verkar det ju ändå funka. Då kanske någon säger, ja, det hade väl gått ännu bättre annars kanske då. Ja, det är möjligt, men samtidigt om värderingen är P10 och det är den här tillväxten, då räcker ju det.
Ja, du får titta på hur det går och vad som ser ut. Och då har ju VVG sett jättebilligt ut, har vi pratat om. Men nu tycker vi det är ganska rimligt istället.
Ja, känns så. Mm. Många har också lyft upp värderingen av Volvo här.
Ja.
Att de har varit, men de har ju också gått starkt på börsen.
De har också gått starkt.
De har också fått upprättelse.
Upprättelse här, så att de har ju fått det ihop här.
Ja. Så att vi får se.
Ja.
Det kan
grymt
ju,
fint bolag.
Grymt fint bolag. Mm. Vi tackar för den här gången. Men det kan ju komma en börsvacka senare år som vi pratar lite grann.
Ja.
Kanske får möjlighet att ta in dem igen.
Kanske.
För det, bolaget är ju fortsatt jättefint, men nu mer rimligt värderat.
Eller så är det en sån här som vi säljer och aldrig kommer in igen.
Så kan det också. Det har hänt. Vi har gjort det förut.
Ja.
Så att, ja. Vi får se.
Så kan det vara.
Så, det var det sista på Aktuellt.
Ja, det var analysen på sig. Det var Aktuellt.
Ja.
I det här avsnittet då, välkomnar vi åter vår sponsor Dagens Industri till podden.
Mm.
Det är ju en kompanjon genom livet lite grann. Det märkte vi här nu med din SVT, DI.
Ja.
Det är grej här innan.
Och veckans aktie pratade
vi om. Vi såg en som hade påverkan.
Det är väl, den ligger högt upp tror jag användande om jag tittar i min telefon. Mycket intressanta artiklar också. Du hade ett nytt guldkorn du gärna ville delge, Macke.
Jag skulle lyfta fram en artikel som Mikael Olsson på DI skrev. Det handlade om strategiska översyner.
Mm.
Det har varit poppis senaste åren.
Ja.
Det var faktiskt fler bolag än vad jag hade koll på som hade gjort såna här strategiska översyner. Den här artikeln kan hitta i arkivet som alla prenumeranter har tillgång till. Och det är en liten guldgruva att gräva i om man gör research bland annat. Gå in i arkivet så att säga. Men Mikael har gjort en sammanställning då över alla publika strategiska översyner som initierats sedan halvårsskiftet 2022 framåt. Då. Så 2 år ungefär. Den här typen av översyner annonseras ju generellt sett som en proaktiv åtgärd. Nu ska vi ge värde till aktieägarna här.
Ja.
Nu gör vi en strategisk översyn. Och många gånger har ju kurserna gått upp också. Mm. Om vi sett. Kommer och Catena var ju upp ganska mycket på beskedet då. Men sammanställningen då visar ju att utfallet har varit ganska klent då. Mm. 8 av 11 avslutade översyner, det är man är klar då, har gått med negativ kursutveckling. Med bottenapp som Catena Media -66% och Via Play -97%.
Ja, det var ju
som rena riktiga bottenapp då. Kindreds översyn slutade med ett bud +11 då. Så det var en av dem som hade gått bra då. Men liksom hela poängen med den här artikeln var väl att man ska vara lite försiktig som investerare.
Ja.
Gå inte och köp någon bara för man säger att man ska göra en strategisk översyn.
Nej.
Och tittar man, om man tittar på de här buden som har gett väldigt mycket till aktieägarna som har kommit historiskt sett, så har ju de oftast kommit out of the blue.
Mm.
Från sätt ICA då. Men alla andra har ju förutsett liksom har kommit ganska hastigt. Så att strategisk översyn, gå inte ut och köp direkt.
Nej.
Och läs artikeln tycker jag.
Nej, det är sällan bolagen startar de där ur en styrkeposition direkt.
Nej, exakt så.
Det är något annat. Ja, men jätteintressanta artiklar på DI. Och har man inte redan skaffat DI så måste man göra det nu. Och vi har ju ett topperbjudande här som vi kan presentera. Som ger alla möjlighet att testa den här institutionen inom finansjournalistiken. Och det är oavsett hur investeringen har gått sista tiden. Man kanske satt i Bravida till exempel. För bara 19 kronor kan man teckna DI digital i 3 månader. Med möjlighet att avsluta när man vill under den tiden. Och säger man inte upp under perioden så fortsätter prenumeration med 50% rabatt i ett år, 12 månaders bindningstid.
Mm. Ja. Det är inte dyrt.
Nej. Finns länk i avsnittsbeskrivningen här. Tack säger vi till vår sponsor Dagens Industri. Ja, så är det. Då har det blivit dags för lite bolag va?
2 bolag och sen en lång intervju va?
Ja. Och jag försökte ju. Jag tog ett bolag på BD, det hjälpte ju inte.
Nej, det kom inte först ändå.
För Macke tog ju Bahnhof då. Och här borde jag väl säga några välvalda ord om den här bredbandsleverantören. Men eftersom de respekterar mitt privatliv och aldrig skulle släppa någon info om mig. Utan så tänkte jag återgälla den tjänsten och inte säga inte ett ord. Ska säga om Bannoff. Förutom det faktum att de var med senaste avsnitt 143. Får du se hur du tänker göra, Macka, här?
Nej, men så var det ju. Och Bannoff måste ju vara med, för det är lite bredband, telefonitema här i dagens avsnitt. Så därför tänkte vi kunde ta Bannoff. 153 var med. Eller 143.
143, jag sa fel kanske.
Och då gjorde vi en lite sån här battle mellan Bannoff och Bredband 2.
Ja, bredbandsbattle.
Ja, och den för Bannoff vann ju totalmatchen 5-3. Men förlorade den här delkategorin på potential för kurslyft närmaste året. Vi var inne på det när vi pratade om Bredband 2, som har gått lite starkare på börsen. Mm. Vad har hänt sedan dess då, kan man undra. Börja med kursen 44,50. Från 42,50 ser inte ut, det har inte hänt så mycket. Men den var nere på 33 kronor faktiskt i oktober 23. Så att man har ju faktiskt kunnat tajma ett köp här för den som var lite aktiv, så att säga.
Ja.
Tittar vi på omsättningsutvecklingen då. Det brukar vara jämnt. Q1 8%. Q2 7%, Q3 9% och Q4 9%. Mm. Bannoff är
sjukt stabilt.
Det måste vara bland det stabilaste vi har, yeah, i våra rullar. Alltså. Mm. Det går som en klocka.
Ja.
Omsättningen 1,87 miljarder, lite under 1,9 som man har satt som prognos då. Men ganska nära. Sammansättningen och omsättningen dock lite intressant. Företagssidan plus 12%, privatsidan plus 3%. Så har det inte sett ut på slutet. Om vi kollar tillbaka till 2021 till exempel, då var privatsidan plus 9 och företag plus 6 då. Så man har uppenbarligen lyckats växa på företagssidan mer än tidigare.
Kan det ha varit någon pandemieffekt där privatsidan?
Nej. Ja, men privatsidan då. Kan ha varit att den var stark under pandemin.
Ja, kanske.
Och sen nu så säger man så här då, att i Q1 så sa man så här, företagssegmentet utvecklat positivt inom datasäkerhet, molntjänster och co-location. Våra datacenter i Stockholm och Malmö. Och i Q4 sa man, trenden är ett ökat kundintag på företagssidan med en del riktigt stora affärer. Sen hade man en intervju i Aktiespararna den 8 april, alltså väldigt nyligen, där vd Jon Karlung sa att han kan inte namnge de här stora kunderna man har fått, men att man rullar ut en arsenal av säkerhetstjänster till företag. Så de spinner lite grann på det här, liksom ökat cyberhot. Och det är nog en bra, och det är lite deras nisch det här, integritet och säkerhet. Så jag tror att de har någonting här.
Vi har ju varit lite kritiska historiskt, eller jag, mot den här datacenter-delen i Bannoff här, som aldrig har kommit igång. Nu önskar man ju nästan att den fanns.
Ja, deras nya sån. Den gamla har ju varit bra, men att bygga en egen, det var mest det som... Och vi kommer komma tillbaka till den. Men jag tror att man har en bra nisch här, när säkerhetstänket ökar liksom, bland bolagen. Kommer resultatet då? 2023 kom det in på 263 miljoner. Det är en marginal på 14%. Högsta helårsmarginalen sedan 2014 faktiskt.
Okej, men de har varit, okej.
Okay. Ja, de har väldigt hög lönsamhet här ett tag, ja, för 10 år sedan. Men det är mycket högre än 12% som de hade guidat för. Det var ju en ganska låg prognos då. Och då säger man så här då, arbetet med att stärka nettomarginalerna har varit prioriterat, men det har samtidigt i någon mån påverkat tillväxten på privatmarknaden. Låter ju som att man har höjt priserna en del.
Ja, men det vet jag att man har gjort, för jag är ju kund själv.
Ja, du ser. Men du är kvar.
Jag är kvar, jag skulle aldrig byta.
Så då kan jag tacka dig lite grann för den här marginalen på.
Ja, vi är ju lite även, mitt fel.
Vi är även företagskunder här.
Ja, du ser.
Jag kan säga att de är ganska duktiga på att sälja in sina tjänster. Vi har ju utökat vårat...
Och där bocken var företagssidan också.
Ja, ja.
Nej, men de är duktiga. Och ja, jag vet inte om vi bara haft tur, men både de jag mött privat och de jag mött här nu från jobbet, det är ju folk du möter ju direkt, någon som faktiskt vet vad de pratar om. Inga dussinsäljare liksom.
Jag gillar Bannoff och kan utan problem betala lite mer än konkurrerande alternativ skulle jag säga. Nu vet jag, har inte gjort någon pris. Det var ett bra tag sedan. Men
du är en sån här bra kund.
Jag är en sån här bra kund som inte prisjämför.
Ja. Ja, nej, men som sagt, så de har höjt marginalen på privatkunder, kostar lite på omsättningen.
Får man kommentera det också där? Att, ja. Med Bannoff så behöver inte jag hålla på att ringa vart tredje år eller vartannat år och säga att nu vill jag omförhandla mitt pris igen här som jag behövde hålla på med min förra leverantör. För de gav mig sådana jättefina rabatter.
Just det, så
och sen så är det rätt som det var så liksom bara, åh jäkla, vad är det som har hänt? Utan Bannoff har ett pris. Nu är det så har det varit mot mig som är, det är liksom bra redan från början. Jag kan säkert spara några spänn i månaden om jag håller på grejer, men jag vill ju inte hålla på grejer, jag vill bara ha ett bra och prisvärt bredband ju.
Ja.
Ja. Ja, nej, det är det jag tittar. Jag har en operatör.
Så, välkomna hit till Bahnhofs podd.
Men två är namnet som inte blev bland två. Ja. Som jag varje år får ringa till när de har höjt priserna. Och så får vi säga att nu måste jag lämna. Och så kommer fram till att vi binder det på ett år och så är det samma pris som förra året. Ja. Det är lite
irriterande. Ja, men det är ju den grejen.
Ja, det är lite störande. Bahnhof då. I Q4 så gav man ju en prognos då. För nästa år. Man jobbar ju med sådana prognoser.
Ja, det gör man. Har man ju alltid gjort.
Har man gjort. Och man sa nu omsättningen ska överstiga 2 miljarder. Ska man landa på 2 miljarder så är det 7% från föregående år. Känns ju inte orimligt om man kollar på hur man växte i år då.
Nej.
Tillväxten har ju varit ett avtal när vi pratade om det tidigare när vi pratade Bahnhof då. Marginalprognosen dock 12%. Det vill säga samma som i år då, men långt under de 14 det blev. Det känns ju lite märkligt låg tycker jag.
Ja.
Lite lowball. Eller ska kostnaden öka massor? Det är ju frågan.
Ja.
Och i intervjun med Aktiespararna då, så fick vd fråga just om det här. Och sa så här att Bahnhof kommer att göra inbrytningar på nya marknader utanför Sverige. Och det är bakgrunden till att bolaget behöver vara något mer återhållsamma i prognosen. Men det finns förstås utrymme att överraska positivt.
Okej. Så nu kommer den här Norge-expansionen då som man...
Ja, Norge är lite tveksamt, men framförallt Finland då. Mm. För vi tog ju upp i Q2 redan intåget i Finland. I Q3 sa man så här om Finland. Det ekonomiska utfallet gör ännu inget större avtryck, men på några få månader har vi vuxit organiskt med flera hundra kunder. I Q4 sa man sedan Bahnhof under 2023 byggt ett brohuvud i Finland. Målet var att i fas 1 nå ett fyrsiffrigt antal hushåll samt ett antal direktanslutna företag. Vi har uppnått det målet och går in i fas 2. Bahnhof kommer att driva offensiva kampanjer i vårt östra grannland under hela 2024.
Mm.
Så att det kommer väl lite satsningar här 2024. Och i den här intervjun så pratar han också lite om Danmark. Men faktiskt inte om Norge. Utan Danmark ska gå nästa. Vi är ju alltid lite läskiga i Danmark. Så. Mm. Men Finland gillar vi så att det här är säkert bra.
Ja. Spännande. Mm.
Ja, vi får se. Men de har ju fått det brohuvud som man säger att den är nöjd med. Mm. Så att, men vi får se om hur mycket de satsar och vad det kostar på marginalen. Så att säga.
Ja.
Men sen kan man tycka att då borde ju omsättningen komma upp lite. Mm. Bahnhof föreslår en ordinarie utdelning på 2 kronor per aktie. Det är ordentligt upp från 1,75 förra året där 50 var extra utdelning. Då. Så 1,25 ordinarie förra året. Då. Med kurs 44,50, direktavkastning 4,5%. Det är ganska högt.
Ja.
Och man har ju nettokassa på 651 miljoner inklusive leasingskulder. Så att jag tror man kan förvänta sig ökad utdelning.
Man har ju alltid framåt. Varit en stabil utdelare och det har alltid varit en så man har jobbat. Liksom.
Ja.
Så att, och det kommer säkert fortsätta med tanke på vilka bra finanser man har.
Ja, men precis. Så att det här är ju en sån ändå. De har växt hela tiden. Det har gått ner lite grann, men jättestabil tillväxt och utdelningen som går upp hela tiden.
Mm.
Många gillar det.
Ja.
Bahnhof har ju tidigare år i princip växt helt organiskt. Men i Q3 sa man så här. Vi har även beredskap för potentiella förvärv av bolag som kan skapa synergier till vår affär. I Q4 så skärpte man skrivningen och sa förvärvsstrategin under 2024 kommer vara aktivt sökande.
Okej.
Okay. Det är inte ofta man har läst från Bahnhof.
Alltså lite tillväxtinitiativ. Nya tillväxtinitiativ. Det känns som att man har växt organiskt i Sverige under väldigt, väldigt lång tid. Men nu är det internationell tillväxt och förvärv.
Helt så.
Häftigt.
Så det känns mer spännande med vad de ska hitta på under 2024 än på ganska länge. Så. Mm. För de brukar inte prata förvärv. 22 mars så informerade bolaget Thing. Det är ju TH1NG. Men jag tror det ska vara Thing. Eller något sådär. Ja, men de har avyttrat samtliga bredbandskunder inom företagssegmentet till Bahnhof för 10 miljoner. Bahnhof skickar inget PM själva då. De tyckte väl att det var för litet då. Men det är i alla fall någonting de har gjort då. Mm. För första steg då. Men det blir intressant att se om de hittar något större. Finns det något i Finland att köpa kanske?
Kanske.
Mm. Ska bli spännande att se i alla fall.
Ja.
För det är ovanligt att de diskuterar på det sättet.
Gärna, om de ska in i Danmark får de gärna köpa sig in. Mm. Enligt min
princip. Ja, det tror jag också.
Princip. Så det är gärna den vägen, inte organiskt.
Jag tänker varumärket Bahnhof. Det står ju för någonting hos många svenskar.
Ja.
Den relationen har ju ingen i något annat land, tänker jag.
Det är en jättebra poäng.
Så...
För det är inte lika lätt att få.
Nej, verkligen inte. Utan den måste ju bygga upp under lång tid. Så att det kanske är rimligare att köpa något.
Ja, vi får se. Mm. Det blir spännande att se. En oro vi har haft, och som du var inne på, Claes, där, var ju det här med att man ska bränna kassan på datahallen Elementica.
Mm.
Det har ju varit lite stående. I den här intervjun då, så sa man så här. Projektet är högsta grad levande. Vi letar för närvarande rätt förutsättningar och samarbetspartners.
Har vi pratat om det här i typ 5-6 år? Eller? Jag vet inte, hur länge har det här...
Men alltså, var inte det särnoterat ett tag?
Nej, nej, de sålde ut aktier och skulle notera det. Ja. Men sen köpte de tillbaka dem.
Ja, det blev aldrig, det gick aldrig längre.
Det blev aldrig noterat.
Nej, jag kan knappt komma ihåg en tid före Elementica, om jag ska vara ärlig.
Och då finns det ändå ingen, ingen hall.
Då finns det. Nej, mycket konstigt.
Och då skickar också Marcus en bild i veckan på den här.
Nej, men jag kan ju inte låta bli ibland, för jag lynchar den här när jag åker ner på motorvägen.
Du bor ju inte jättelångt ifrån det här, ska vi säga.
Så att... och där har det hänt saker på slutet. För det sista huset på tomten är nu nere, så att det bara är lite grund kvar.
Mm. Oj. Men det har självrasat av tidens tomt.
Det här huset såg för bedrövligt ut ett tag, för det var ju liksom så här plywood på fönstren, klottrat, liksom övergivet. Men nu har man liksom mosat det.
Ja, ja. Okay.
Jag kollar lite holdings, ägarförändringar. Mm. Ja, lite intressant. I Bahnhof äger John Karlung och Andreas Norman 50% av kapitalet, 86% av rösterna. Så det här är ju kött och blod, där vi pratade om tidigare.
Så de kontrollerar det här.
Ska jag vara ärlig, har jag nog aldrig sett någon från Bahnhof förutom John Karlung.
Nej, det är han som är fronten.
Eller hur?
Ja. Men det är ju kött och blod i ägarlistan, det gillar vi. Ja. Men det blir också lite låg friflot då. Blir det. Men en intressant förändring var ju den här andra största ägaren, Öresund. De hade ju 9,3% i Bahnhof i februari 2020. Och var klart störst, näst störst såklart. Ja. Sålde 2,6 miljoner aktier i februari till april 2020. Det vill säga i pandemin raset.
Oh. Det var då vi köpte
de
förresten.
Köpte vi. Nej, inte alla de.
Nej, men
det är precis det som är kul. Ja. För jag vet ju, firman var inne och köpte där. Så att, det är inte exakt samma post då.
Nej.
Men de var nere 6,9% av aktierna. Sen har man avvaktat då fram till hösten 2023. Och sen köpt 625 000 aktier nu på 7,5% ungefär.
Okay. Man kanske behövde det till andra investeringar. Det var ju mycket som rörde på sig då.
Ja, och sen är väl min bild att Öresund har ju inte haft den bästa tajmingen de senaste åren med sina affärer.
Nej.
Så att sälja Bahnhof på botten där är inte säkert att det var det bästa.
Nej.
Så. Ja, går vi in på värdering då. Bahnhof under 2023 vinst om 1,99 kronor. Kurs 44,50 P22 ungefär. Vi tror på omsättningsprognosen. Vi tror att man kommer in lite bättre på marginalen. Vi gissar på 204. Då är det P21,8. Sen har man ju jättestor nettokassa, EV/EBIT 15-16 någonstans.
Ja, det är inte orimligt alls.
Nej, vi tycker 4,5
i direktavkastning.
4,5 i direktavkastning. Mm. Vi det ska ju värderas högt tycker vi, med den här stabiliteten, förutsägbar verksamhet, liksom stabila marginaler. Ja, men ganska okej ändå tycker vi, men vi hittar ju inte vår margin of safety.
Nej, men buy and hold, den har ju varit med där också. Det känns ju som ett riktigt bra sånt bolag.
Ja,
och äga över tid. Så
liksom, omsättningen är bra och ökande, växer stabilt, bra, stabila marginaler.
Var med i vår första buy and hold, vet jag.
Den har varit med fyra gånger, tror jag.
Fyra av hälften typ i alla fall.
Ja.
Det aldrig.
Och då tror jag vi har sagt så här, nu får vi inte ta med dem igen. Vi måste hitta något nytt. Mm. Ja. Så att, nej, men jättefint bolag, passa på vid större nedgångar.
Ja, det är ju en bra strategi.
Så. Ja, tycker vi. Mm. Så att, passa på om det kommer en nedgång på börsen och köpa Bahnhof. Mm. Det ingår i pensionssparet sen länge.
Ja. Ja.
Den ligger där hos mig med. Det var Bahnhof.
Det var det.
Ja, tack. Bilia då? Ända sedan Bilia dök upp första gången i podden avsnitt 25 i september 2018.
Det är ett tag sedan.
Det avsnittet hette för övrigt Bilia. Mm. Frågetecken är viktiga här. Det är inte så att jag undrar om det heter det utan... Mm. Den har dykt upp med oregelbundna mellanrum. Oh. Och för mig är den här aktien lite av en gåta jag har försökt lösa.
Aktien eller företaget?
Aktien känns... Det är värderingen här som är svår. Företaget är också en gåta. Allt är en gåta.
Allt en gåta.
Men man tycker det börjar få kontur och så flyr den iväg, va? När man kommer nära. Och senaste försöket på Bilia gjorde vi för ganska exakt ett år sedan i avsnitt 140. Och då pratar vi ganska mycket om det här med tiden efter Volvo och allt det här. Vi återkommer lite trä här. Så Bilia, de har ju fortsatt att leverera på sin plan och bli mer och mer oberoende av Volvo genom att knyta nya bilmärken, men även försäljning och service av lastbilar till sitt utbud. Och om man då tittar till den här alltid lika spännande listan över personbilsmärken Bilia saluför, Eller det här var vad de sa för när de släppte bokslutskommunikén.
Du menar att det rör sig mycket?
Ja, det rör sig så fort här. Okay. Då var det Volvo, BMW, Mini, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Nissan, Jaguar, Land Rover och Sepeng.
Okay.
Det är intressant, för jag lyssnade på reklam någon gång när jag åkte i bilen, och så sa de så här, specialister på BMW eller någonting, och så kom till bil. Jag bara, vad är bil? Liksom. Ja. Det var lite kul.
Ja.
Ja. Och det här är en fördubbling av antalet märken från innan Volvo då släppte bomben i november 2020. Då sa de upp det här återförsäljaravtalet. Vid den tiden såg alla bilar som Volvos egen återförsäljare.
Typ.
Det var ju ingen skillnad egentligen. Det kunde lika gärna stått Volvo både på verkstäder och försäljningshallar utifrån kundens perspektiv.
Ja. Var det inte liksom lite samma blå färg på de här loggarna?
Alltså... Och tankstationerna stod, var inte de?
Tanka heter de, va?
Heter de Tanka? Det är också samma, liksom, samma stil.
Det på något sätt, eller så är det bara att man i hjärnan...
Just det, för man hade ju Volvo-kortet där, ja. Precis.
Ja.
Volvo-kortet gick ju där.
Så jag vet inte, men det har i alla fall varit väldigt förknippat.
De var ju väldigt tätt sammankopplade.
Ja. Och utöver den här större floran av bilmärken då, så säljer och servar också bilar idag lastbilar från Mercedes-Benz på några platser i Sverige, i Norden kanske det till och med. Det är jag lite osäker på, men det har tillkommit i alla fall. Om vi tittar till omsättning och resultat då, så kan man ju inte se några tydliga effekter efter Volvos dråpslag inom citationstecken här då. Vinsten steg istället ordentligt 2021. För att ligga flat 2022, och sen steg den väl ungefär med inflationen 2023. Nu vet jag inte om det var inflationen som gjorde det, kan vara en slump, men det var den storleksordningen så att säga.
Imponerande. Alltså, kursraset initialt på den här nyheten var väl 30-40%, va?
Jag vet inte vad det blev på några dagar. Samma dag var 26%.
Okej.
Sen fortsatte det nog en stund.
Och
det vet ju, vi satt ju också bara, fy fan, vilken jävla smäll.
Nej, men liksom, om vi går tillbaka till det här med Bravida här. Mm. Liksom, det var ju verkligen, man tänkte, godnatt. Mm. Eller hur?
Ja, du menar bilen? Godnatt.
Godnatt.
Ja, det kändes ju så. Ja.
Men nu, alltså, hur är det? Det är ju fantastiskt jobbat, alltså.
Ja, vi kollar ju omsättning och resultatkurvorna på börsdata. Man ser ju inte direkt vart är avtalet. Mm. Liksom.
Nej, det är helt otroligt.
Häftigt.
Ja. Du har gjort, tycker jag.
Ja. Idag tänkte jag slå runt bilar lite grann då, utifrån min nya favoritanalysmetod. Mm. Och det går helt enkelt ut på att först titta till bolagets finansiella mål. Och se om bolaget är intressant värderat, om de skulle råka gå uppfyllelse då.
Mm, ja.
Sen finns det ett steg till då. Det är att se om det är ju det svåra steget. Och det är att se om det går liksom att avgöra om bolagets tro på framtiden bär sannolikhetens prägel, som juristerna säger. Till exempel, den går att förändra det historiska utfallet med de planer som bolaget har framåt. Mm. Steg ett är enkelt här, även i min analys. Steg två är svårt, och kanske också här i min analys också då. Eller analys vet jag inte, jag pratar ju om Bilia här. I alla fall då, Bilia vill växa omsättningen med 5% per år i snitt. Nu är det deras mål vi pratar om här, över en konjunkturcykel.
Ja.
Och vad det är i dagens riskbanksekonomi, jag vet inte vad det betyder längre, en konjunkturcykel.
Men de har ju i alla fall kvar konjunktur, vi pratar om affärscykel istället.
Ja. Alltså, vet ni vad jag hellre ser att man skriver? Över tid.
Ja, över tid.
Vad fanken, skriv bara över lång tid. Ja. Det är liksom...
Det är så jag betraktar det.
Ja, det är så jag alltid har betraktat de här. Ja.
Man vill ha 5% rörelsemarginal över samma svårdefinierad tidsperiod här. Man vill hålla nettoskuld genom EBITDA rensat för IFRS under 2.
Oj!
Och där ligger man på 1,3 idag.
Snyggt, snyggt.
Har vi med IFRS så är man nog 2,5 kanske.
Ja, det borde vara stor skillnad där. Ja.
Och man vill dela ut minst 50% av vinsten. Och det håller de. De har delat ut 56% i snitt de tre senaste åren. Så är det ju. Man fick ju ställa in 19. Man tog väl in pengar där. Kan väl tillägga. Men det har man nog. Jag vet inte. Det känns inte man har tagit kapp det, utan man nyttjar nog det.
Det känns som att många är förlåtande över 2020. Utdelningen våren 2020. Generellt när man kollar på aktier så säger man att de har alltid delat ut det är ingen som bryr sig om det.
Nej, men så är det att skippar vi 19 så är det den här nivån på utdelningar som bolaget har haft, så man håller det, man kommer ligga över 50, det tror jag. Om vi antar då att det här blir utfallet de tre kommande åren, så kan man ta hjälp av Börsdatas eminenta estimattjänst, så knappar vi in de siffrorna där.
Mm.
Tyvärr måste jag också veta liksom vad som händer lite längre ner här. Så jag antar att vinstmarginalen är 1,5% lägre än rörelsemarginalen. För räntekostnaden har ökat lite grann här. Historiskt har den varit 1,3-1,4 lägre än rörelsemarginalen, vinstmarginalen. Så att det känns som att då tar höjd för det. Då handlas bolaget på ett års sikt till P9 och på två års sikt ungefär till P8. Ja, det är inte jättehögt här, va?
Nej.
Redan, jag kan föregå nästa steg och säga att då tror jag att bolagets antagande om tillväxt är lite lågt. Man lobbollar sin tillväxt. Men att man kanske kan få lite svårt att nå det här rörelsemarginalsmålet här då på 5% då. Direktavkastningen tror jag kommer landa då runt 6,5% per år om de här målen uppfylls.
Stabil, man har ju varit en stabil utdelning. Ja.
Historiskt då har Bilja värderats runt P11.
Lågt.
Men bara runt P10 de tre senaste åren i snitt.
Nej, det är ingen jättehög
värdering. Och det känns ju ändå som att det, där har de fått lite stryk då på grund av Volvo-historien här. Och nu har man en betydligt mer diversifierad portfölj. Man har liksom tillväxten har legat här runt 8% de senaste 7 åren genom förvärv och även organisk tillväxt.
Det skulle ju gå att argumentera för att riskpremien ska vara lägre nu än tidigare.
Definitivt.
Men vi kan väl, de här historiska 11, P11 kan vi väl ta då? Det tycker man ju, det borde de väl få. Då är en uppsida med nästan 40% i Bilja på tre års sikt. Om vi tror på bolagets mål.
Ja.
Det var det enkla steget där. Det skulle vi väl stanna där egentligen. Vad har vi då för anledning att inte tro på dem? Här målen. Ja, ett orosmål hittar vi direkt i senaste rapporten som släpptes i början av februari. Där kom rörelsemarginalen återin svagt på låga 3,5% då, rejält under målet. Och det är främst drivet av en svag utveckling för hela branschen i Norge. Ingen stor sak om det här borde vara, om det bara var det senaste kvartalet. Men för helåret 2023 stannar marginalen på 3,7%. Omsättningstillväxten var minus 3% i Q4, men upp 9% på helåret ändå. Men det visar väl på en inbromsning här, kan man väl lugnt säga då. Åren innan då så hade de en rörelsemarginal som var över målet. Och tittar vi på börsdata så har rörelsemarginalen varit i snitt exakt 5% på 3 år. Men då hade man en liten skjuts där av försäljningsintäkter då, föranledd av att man var tvungen att avyttra en del grejer. För man skrev ett nytt avtal med Volvo ganska exakt 1 år efter att det var väl då uppsägningstiden gick ut, så att säga. Då var ju Volvo, vill väl fortsätta att sälja bilar kanske. Tyckte det var intressant för deras verksamhet. Ja, man är 4,3% rörelsemarginal på 7 år och 4,1% på 10 år. Kan det vara en konjunkturcykel, tror du, 10 år i dagens?
Det kan vi nog alltid utgå från. Ja. Att 10 år är...
Den årliga tillväxttakten då? Den är istället 8,6% på 10 år. Så det är ju något helt annat än de här 5%. Så, här, så att tittar vi historiken istället... Så, eller om vi tänker att den kommer fortsätta råda då. Kan man tänka 8% tillväxt per år och 4% i rörelsemarginal? Ja, men då handlas det runt P11 på 3 år.
Okay.
Då är det ju rätt då.
Om nu 11 är rätt då.
Men... Om 11 är rätt.
Sen är det väldigt lurigt med att kolla historiken på ett bolag som har förändrats så mycket nu. Jag menar, hur ser liksom lönsamheten ut i de här nya... Alla de här bilmärkena du tog upp kontra hur det såg ut i Volvo-avtalet, det gamla och så vidare. Det är jättesvårt att veta.
Sen det har kommit till här i någon slags slutkläm här. Man behöver högre snittmarginal över tid för att vara intressant där. Och det är ju det man har i sina mål då. Och det skulle kunna ske genom att den här lönsamma servicedelen blir en större. Den är ju betydligt mer lönsam nu, ungefär, jag tror det var 23% i senaste kvartalet, säg 25% då, av omsättningen. Men jag tror att risken är stor att, och det här har vi diskuterat tidigare när vi pratade om Bilja, att det finns en hög korrelation över tid mellan mängden sålda fordon och antalet servicetimmar man kan leverera.
Borde finnas det.
Ja, för om det inte gjorde det så skulle Bilja inte så aktivt söka nya bilmärken och samarbeten.
Till nollmargin. Som man har väldigt
med jättedålig marginal. Nej, men då skulle de ju bara serva bilar.
Ja.
Så det finns naturligtvis en korrelation här. Så ja.
Men finns det någon elbilsrädsla där kanske, att man mindre service desto mer elbilar som kommer liksom?
Ja, det där har väl inte riktigt visat sig än.
Nej, det blir väl över tid liksom, och det är inte tillräckligt många elbilar än så länge. Men det sägs ju att det blir mycket mindre service. Ja. Man har mycket färre rörliga delar.
Jag har en sån här hybridbil. Den har de lyckats göra mer service på.
Men det är inte konstigt. Du är ju dubbla motorer. Hela poängen är att du får en enklare bil i elbil.
Ja, men då liksom. Fattar jag varför de vill sälja så mycket hybrider.
Ja,
de är skit. Alltså, fy fan, gungor och karuseller. Alltså.
Ja, okej. Okay.
Min bästa...
Men jag får säga det bara. Det där kan ju vara en orsak. Det är ju väldigt mycket som är out där just nu. Ja. Det är väldigt svårt att se vad som kommer, hur det kommer se ut i bilbranschen om 10 år. Så att det finns ju en osäkerhet där eftersom det händer så mycket, menar jag.
Man kan i alla fall måla upp ett scenario där det kan bli ett problem för just den här servicedelen som är den mest lönsamma.
Ja.
Nej. Och det är mycket osäkerhet här. Mm. Så då måste vår bästa gissning vara att bilarna blir kvar där de är över tid. Mm. Och då
är det hyggligt fair
value. Då är det fair.
Okay.
Vi äger inga aktier i bilar idag. Varken i bolaget eller privat.
Nej. Nej.
Så är det.
Men vi följer lite grann. För det är lite intressant. Kan bli.
Mm. Dessutom servar mina bilar på Reimes.
Mm.
Ja. Det är bra. Nu har det åter blivit dags att välkomna vår sponsor Nordnet till podden. Fler än hälften av alla kvinnor i Sverige saknar idag ekonomisk möjlighet att förändra sin livssituation. Och allt färre kvinnor uppger att de har ett eget sparande. Bland männen däremot ökar sparandet. Det här har ju Nordnet undersökt naturligtvis.
Ja.
Ska det vara så här?
Nej.
Nej, tycker ju inte vi. Sparande är viktigt för alla.
Mm.
Och det är ju en av anledningarna till att vi gillar Nordnet så mycket. Man jobbar med såna här saker och man försöker åstadkomma förändring. Så förra året grundade Nordnet ett nätverk för alla kvinnor som tycker att sparande och investering är viktigt och roligt. Och nätverket som heter Nordnet Female Network. Här får alla medlemmar inspiration, tips och massor av kunskap på vägen mot ekonomisk självständighet. Det är för alla kvinnor och det är helt gratis.
Härligt.
Så var det ju det här då med våra lyssnare då.
Mm.
Det är ju så här att en majoritet av våra lyssnare är ju män. Men de här har ju ofta kvinnor i sin närhet. Mammor, systrar, flickvänner, kompisar, va?
Ja.
De kan man ju förhoppningsvis prata med dem om de här sakerna. Kan inte tipsa dem om Female Network. Det kostar inte en krona att gå med. Och jag tror att de kommer bli glada för att ni tänker på dem. Och de kvinnor som faktiskt lyssnar på oss. De är inte helt få ändå.
Nej.
De har ju redan koll på det här.
Förmodligen.
Ja, men så har de tänkt, är det verkligen för mig? Ja, men testa, säger jag. Gå in på nordnet.se/femalenetwork i ett ord.
Men även de har väl mammor och vänner?
Ja, det har de. Det har de. Jämställdhet är allas angelägenhet. Tillsammans minskar vi gapet mellan mäns och kvinnors sparande.
Härligt.
Ja, just det. Man blir ju medlem där på den där nordnet.se/femalenetwork, naturligtvis. Tack, säger vi till Nordnet. Mm. Infracom då?
Mm.
Vi har ju i det här avsnittet den stora glädjen att kunna presentera en intervju med Infracoms vd Bo Kjellberg. Infracom var med senast i avsnitt 130. Det här var ju kul.
Ja.
Ja,
vi gillar ju intervjuer och tycker det är givande.
Och man kan inte läsa lite nytt.
Mm.
Ja. Jag tycker vi rullar intervjun. Då har vi den stora glädjen att välkomna Bo Kjellberg, vd för Infracom, till podden. Välkommen.
Tack ska du ha.
För de som inte känner Infracom så bra, hur skulle du vilja beskriva företaget?
Vi är en helhetsleverantör inom IT-infrastruktur, brukar vi säga. Där vi hjälper företag med sina digitala utmaningar. Och primärt så erbjuder vi molntjänster inom IT och telefoni, dokument och mötesrum. Men vi har absolut fokus på det som är byggt på tjänst. Och vi finns i princip i hela landet för att göra detta.
Ja, du grundade ju det här bolaget 1999 och är vd och huvudägare. Du har ju över 50% av aktierna här i Infracom. Kan du berätta lite om din bakgrund innan Infracom och hur det gick till när bolaget grundades?
Min bakgrund är ju att jag har 4 barn. Jag har en fru, jag bor i Lerum på en bondgård. Så jag har allt att göra på kvällarna. Jag började väl som en praktiskt arbete och sen så flyttade jag till USA i 4 år, pluggade och lärde mig data. Så vid 99 så kom jag hem och tänkte att jag skulle förändra världen. Och då startades Infracom helt enkelt. Och den, när man tänker på den här starten så brukar jag säga att vi startade i en garderob i Stigsjön i Göteborg. Och det gjorde vi egentligen för vi kopplade upp företag på den tiden. Och då använde vi kopparaccess från Telia och den gick till en garderob. Och det var där vi knöt ihop de här företagen som vi började koppla upp. Och på den tiden så levde vi också in i den här tekniska, allting var ju nytt, det fanns ju inte det här vi levererade och det blev liksom, vi levde ju i new tech så att vi, allt eftersom den här tiden gick så lärde vi oss nya saker, vi lade till nya tjänster. Men vi fastnade liksom i tjänsteerbjudandet och det var IT och internet och till slut telefoni. Och fram till idag så har vi lyckats utveckla de här affärsområden, vi har varit med i några teknikskiften som har lyft oss ganska snabbt. Mm. Så att det är väldigt kort där vi är idag.
Mm. Ja, för ni har ju, du har ju som sagt börjat från en garderob till ett företag som idag har en miljardvärdering. Men är det de här telefonitjänsterna främst då som gjorde att ni började växa, eller vad var det som gjorde att det verkligen tog fart bolaget till där ni är idag?
Jag tror väl att vi växte egentligen primärt genom förvärv. Vi började sälja internet och vi lärde oss den här resan och allt eftersom. Men i och med att vi bygger sten för sten så tar det ju en hiskelig tid. Och jag vet inte om det var 2001 eller liknande, så köpte jag mitt första webbhotell. Och då kände jag, herregud, här tog vi lite skutt framåt. Mm. Och så började vi titta på det sättet att växa. Parallellt med det så hittade vi ett telefonibolag som vi gick in i och sen fortsatte vi den resan framåt. Det som hände med telefonibolaget specifikt, det var att det blev ett teknikskifte där man gick från ISDN till molntjänster. Och där gjorde vi ett jättekliv, för det fanns liksom ingen teknisk lösning för det och där var vi unika på något sätt. Så det är väl egentligen det.
Om man tittar på börsdata då, så har ju Infracoms omsättning växt 27,9% i snitt de senaste 7 åren, vilket är väldigt snabbt. Vad ligger bakom den här utvecklingen?
Nej, jag tror att det var verkligen konstaterat att vi nådde väl en kritisk massa på det tekniska, alltså själva hur vi jobbade. Och sen så när jag gick ut och började leta efter företag under 2000 här, så hittade vi ganska liksom fragmenterade kundstockar och verksamheter. För det här var ju i begynnelsen. Och jag lyckades så köpa och lägga till och dra på och fortsätta med det. Och det har jag egentligen gjort ända fram till igår, tänkte jag säga. Så att vi har ju alltid jobbat på den sidan. Och självklart så har vi haft innesälj och vi har jobbat för att utveckla kunderna. Men sten för sten-konceptet, det tar ju en tid. Och på den tiden så var kanske snittintäkten på en tjänst var, jag vet, 2-3 tusen i månaden liksom. Ja, kanske inte ens så mycket ens. Så det tar ju en väldans tid. Men däremot får man en bred kundstock så har man ju otrolig trygghet i det.
Mm. Tittar vi igen på börsdata på rörelsemarginal och resultat per aktie här, så visar de en väldigt tydlig nedgång 18 till 2020. Men sen stiger den 21. Vad ligger bakom det där om någon tittar på det?
Nej, det var ju det att 2017 så tog jag ju beslutet att nu ska vi gå till börsen, för det har vi aldrig gjort. Och då hade jag ju en supereffektiv optimerad verksamhet med personer med 10 hattar på i verksamheten, kan man ju säga. Och då blev vi ju otroligt, otroligt lönsamma. Och det var väl det som... Jag hade väl liksom på något vis maximerat verksamheten för att se vad vi klarade av. Och sen när vi skulle gå in i börsen, då säger marknaden att vi måste ha en CFO och vi måste ha rutiner och processer. Och allt det här liksom. Och då blir det ju en jättepådrag med kostnader. Och det, jag tror att det kan vara det som tar oss lite grann där i dippen. Att vi blir, vad ska man säga, vi får våra processer och får igång där.
Men samtidigt,
det är den enkla frågan på det.
Samtidigt så bytte, ni hade väl K3 där under den perioden, och eftersom ni gjorde mycket förvärv så blev det mycket avskrivning, och så bytte ni till IFRS. Så om man rensar för de avskrivningarna så är jag för mig att lönsamheten är mycket jämnare.
Ja, det gör ni. Men det var när vi ändrade det. Det ändrade vi väl för typ 2-3 år sedan.
Va? Ja, 2021 är den. Men jag tror att det gör, om man rensar för det, att marginalen är mycket jämnare än vad det ser ut att vara, så att säga. Är min bild.
Ja, det tycker jag att den är, om man rensar för det. Utan vi har väl fram till i alla fall då, för något år sedan där, så var vi väldigt jämna i det vi gjorde. Självklart IFRS ändrar ju på det.
Vi kommer återkomma till den senaste rapporten lite senare sen. Men den organiska tillväxten i era marknader är inte särskilt hög, va? Så att ni behöver förvärv för att växa. I alla fall historiskt sett har det väl varit så.
Ja, alltså när en marknad gör ett teknikskifte så kan man ju växa organiskt ganska kraftigt i teknikskiftet. Sen såklart så går det ju att växa, men det är ju väldigt slitsamt att växa i en marknad, speciellt om den är mogen. Att flytta kunder i en mogen marknad är ju tufft. Så där behövs ju en injektion av förvärv. Och sen ser vi ju att till exempel nu när den här nya till exempel säkerhet kommer in, då blir det ju en ny marknad som kommer in där och folk börjar se över sin egen säkerhet och då växer vi på det sättet. Men den sten för sten-konceptet är slitsamt. Det är stabilt men slitsamt när det gäller organisk tillväxt.
Men det blir, känns naturligt att gå in lite på förvärv här då. Om jag har räknat rätt så är det ungefär 800 miljoner ni har förvärvat i omsättning sedan 2018. Totalt sett på 15 olika företag då, och ni har en omsättning nu på i runda slängar det så att säga. Då blir det väldigt naturligt att fokusera på förvärv här, och ni gjorde ett väldigt stort förvärv här för cirka ett år sedan då av Connect IT då, som ungefär dubblade er storlek. Kan du berätta lite mer om det här bolaget och vad var det som lockade med det här företaget?
Året innan där så, eller jag säger så här, från att vi gick till, från 2018 framåt när vi har då varit på marknaden, så har ju alltid frågan varit den här organiska tillväxten och hur går det, och vi försökte liksom boxa i allting, vi försökte liksom, det här är ju, vi funkar, nu ger vi utdelning, nu gör vi ditt och datt, men det var alltid den här organiska tillväxten som varje möte var liksom. Och det har liksom skavt lite, så att under 2022 då så började vi konceptifiera det här, hur vi skulle kunna, hur kan vi få ut våra kunder eller våra tjänster på ett bättre sätt. Och då började vi jobba med konceptet central och lokalt, och det lokala skulle vara kundnära. Och i och med att våran grunderbjudande, det är ju tjänst, så förvärvade vi bolag som var lokala som kunde utveckla sina kunder liksom. Och vi såg ju att det funkade, och då tänkte vi, då måste vi bredda det på fler ställen med fler folk. Och då snubblade vi över Connect. Och vi såg ju att Connect hade ju det här som vi efterfrågade. Det var ju i princip som en snabbspola 5 år framåt med Connect. Men det är också en helt annan apparat än en Infracom. Det här är ju liksom en stor del av Infracom, men den andra delen är ju en marknadsmaskin. Och det är någonting som vi inte har i vårt DNA alls. Men vi har också konstaterat att ska vi nå ut med våra tjänster så måste vi äga hela processen. Vi måste utveckla våra kunder. Så att tittar vi på Connect i sig själv, så är det ju ett bolag som har funnits i Göteborg i 24 år i princip, och ännu längre än det. Och jobbar utifrån tredjepartsleverantörer först. Sen så med tiden så har de vuxit in med egna tjänster. De har skapat en egen IT-sida, driftsida. De har förvärvat ett bolag med ett datatal och byggt en egen telefoniplattform. Så även Connect har ju sett nyttan och värdet att ha egenproducerade tjänster. Men i och med att det är ett marknadsbolag så är ju själva tekniksidan försummad. Tittar vi på Infracom så är det nästan tvärtom. Vi är ju ett teknikbolag och vi älskar teknik liksom. Och så att vi är ju egentligen en perfekt match ur det perspektivet. När vi då lär känna varandra så ser vi ju att vi har ju beröringspunkter, och vi har ju saker som vi kan kalla för synergier, där vi kan göra saker framåt. Och det kommer ju bli en fantastisk resa vad vi kommer se framåt med detta.
Ja, hur har det gått med integration och sådär?
Ja, det är ett kapitel för sig.
Ja.
Integrationen tycker jag har gått bra, men det som stökar mycket i de här processerna, det är ju den här så kallade TSK. Vi jobbar ju med en earnout-koncept, och då kan man inte riva och slita en verksamhet. För då kan man ju inte heller hedra sin egen TSK. Så att vad vi har gjort är att vi har tittat på olika liksom, funktioner och avdelningar i verksamheterna, och så försöker vi mappa ihop det med ledare och korsledare och i vissa fall flytta människor. Men vi har en otrolig respekt för att vi måste ju typ hålla verksamheten så intakt som den kan vara.
Mm.
Så att den maximala effekten kan vi inte aktivera i något av våra förvärv egentligen. De första, eller örnetperioder som ofta är 2 år då.
Ja. Hade ni varit i kontakt med det här bolaget långt innan köpet här? Eller, eller var det liksom en ny bekantskap?
Nej, det som är lite intressant är ju att De satt, vi satt ju Aschim då som är i garderoben, och samtidigt så satt ju de ungefär en kilometer från oss på andra sidan motorvägen. Och där höll de på, och vi har aldrig träffat. Jag har nog sett dem i något tillfälle sådär, men jag har aldrig träffat Patrik eller någon. Nej, jag har aldrig pratat med dem. Så att det var något helt nytt.
Ja. Något som slår en förutom då den här omsättningsboosten det blir är ju att deras lönsamhet är klart lägre än, än så att säga gamla infra kommer. Vad beror det på?
Det är ju framförallt att det stora är ju att de jobbar med tredjepartslösningar. Så de bygger ingen historiskt har de byggt någon rullande intäkt egentligen. Du ändrade dem ju på det kanske då för 4 år sedan. Men sedan så jobbar de också väldigt mycket med hårdvara. De kan flytta pallar med telefoner. De kan, och du vet, där är marginal. Som, då blir det ju stor omsättning och jättelite marginal. Och i och med att de inte äger vad de säljer så kan de inte heller ta underliggande marginaler där heller. Så det är mycket sådana småsaker, eller ganska stora blir det ju, som påverkar. Och där sitter ju vi själva också och verkar. Hur ser vi på det här? Ska vi inte göra telefonaffärer eller data på pall liksom? Men det är också väldigt skönt att kunna göra 600 000 i marginal på en sån affär utan att liksom bara trycka på datorn. Så det är liksom en liten intern diskussion där man ska göra det.
Just det. Men finns det någon, tror det finns möjlighet att liksom successivt höja deras lönsamhet? Eller?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Och jag tror att tittar vi på det här så måste vi ju inventera och fokusera på de tjänsterna där vi har marginalerna. Och bygga det framåt. Och liksom, i vårt erbjudande, det måste ju i princip vara det egenproducerade där vi har rätt marginalstruktur. Och när de säljer det så kan vi även in gamla infarktion kan man säga plocka in lönsamhet under den perioden. Så jag tror ju det är en stor grej i det. Och sen måste vi jobba med organisationen. För jag menar, nu har vi ju en dubbel stor organisation. Och där är också en förflyttning på betyder hur vi ska jobba effektivare och så vidare. Men jag tror framförallt att vi måste titta på hur vi ska sälja framgent och inte bara ta någon tredjepartsleverantör och trycka in.
Sitter ni på ett kontor eller hur?
Vi sitter på 24 kontor.
Jag tänkte om Infracom och Connect på något sätt ska slås ihop i gemensamma lokaler eller...
Ja, det där är också en erfarenhetsfråga. För grejen med Connect är att de har en otroligt kompetent marknadsmaskin i sig. Fördelen med Infracom är att vi är tekniknördar, om vi ska vara lite krassa på det. Och blandar du ihop det så blir det mellanmjölk. Mm. Så att det där måste man ju vara verkligen respekt för. Så att försäljningen och det här måste ju... som jag sa innan... Så prioriterar de försäljning och inte teknik, och vi gjorde tvärtom. Om vi drar ihop det, så vad blir det då? Vi tror inte det blir bra. Så vi måste, på något vis måste vi hålla isär funktioner.
Okay.
För att vi inte liksom, det är olika morötter och incitament helt enkelt.
Ja, det var det stora förvärvet. Om vi tänker på det förvärv lite mer allmänt här, som Ola sa, var det 15 förvärv här sedan 2018. Jag tror att ni har hunnit med ytterligare ett lite mindre förvärva här sen senast. Så att det här är ju en jätteviktig del av er verksamhet. Hur hittar du de här objekten, eller ni? Jag vet inte, jag tror det är du som är mest ute och letar, va? Och vad letar ni efter?
Det är jag och en kille som heter David som är de köpande i bolaget. Alla andra är säljande. Men vi letar väl upp. För det första så har vi väl fått ett litet buzz i branschen, så vi blir ju kontaktade ganska mycket, både från mäklarsidan och även andra. Men jag tror ju styrkan är att vi ringer och visar ändå att vi har lyckats bra och många blir intresserade av att prata med oss. Så jag tror att det finns jättemycket där, och vi märker nu också att i dessa tider så känns det som att... Ja, jag tycker att jag tror jag har sagt det hela tiden samma sak, att det ser alltid bra ut liksom.
Mm. Det finns. Hur ser prisbilden ut för era förvärv? Vad söker du för multiplar?
Ja, de ska ju sälja sin dröm. Mm. Så det är där vi möts liksom. Så att, men vi brukar väl ligga på 5-6, kanske lite upp däremellan. Det är väl målet i 5-6, sen kanske vi snubblar upp lite extra. Beroende på vad det är för, hur stabil den är, om entreprenörerna ska vara med och så vidare.
Mm.
Hur strukturerar ni förvärven då? Du är inne lite grann på det här med tilläggsköpsskillingar. För det är väl någonting ni brukar använda er då?
Ja, det är ju ett jättebra sätt att förvärva den här typen av verksamhet. Jag har alltid gjort det tillbaka sedan 2000. Då räknade egentligen vi av kundstocken bara rätt upp och ner. För att det är ju liksom, vi köper ju någon typ av en fungerande trygg verksamhet och vi kan inte ringa upp alla dessa kunder och se om de är nöjda med sin leverantör. Så att därför så använder vi den här earnouten och kopplar den mot resultat under 24 månader. Och då blir ju liksom alla trygga, både vi blir trygga och de förstår att de ska vara med och leverera detta. Så att vi brukar väl lika strukturera om att vi ger ungefär en tredjedel cash, kanske tillträde och en tredjedel aktier om entreprenören ska med på resan. Och sen så har vi en earnout-koppling på det då.
Men du var ju lite inne på det också, att det blir lite mer problematiskt att integrera förvärven när man har en earnout-struktur.
Det är absolut, och jag är första man på det liksom. Men vi har inget bra sätt, och vi är ju, jag brukar säga så här, jag är superriskbenägen bara jag vet att jag vinner. Och när jag gör en affär, så vi är inte villiga att riska en spänn. För de här pengarna vi har, det är inga lätta pengar vi ger ut. Så att vi är otroligt försiktiga där.
Mm. Många av de här förvärven jag har gjort historiskt sett har den jag köpt haft mycket lägre lönsamhet, och så har det lyft deras lönsamhet. Hur har ni gjort det?
Nej, men det, jag tror att de tidigare förvärven, framförallt innan Connect då, har ju varit ett driftbolag. Och ett traditionellt driftbolag eller hybridkonsultdriftbolag har inga säljare. Så det är otroligt förutsägbart. Sen sitter vi ju med, vi har ju bara affärsområden där vi har både fiber, vi har datacenter, vi har plattformar. Och vi kan ju trycka in det över tid i dessa. Och på det sättet få otroliga synergier. Så kvar blir ju liksom egentligen bara en lokal business hub egentligen, om man ska säga. Så att, och nu när vi har Connect och vi finns i varje stad och vi finns liksom, inte varje stad, vi finns i de största städerna, då blir det ändå enklare att ta synergin och flytta in i våra lokaler och våra plattformar, så att vi får ju till det där. Så att nu när vi förhandlar så vill vi ju även att vi ska göra en teknisk flytt i själva köpet, så att säga. Så att de är med och hjälper oss att ta synergierna.
Mm. När man gör ganska mycket förvärv då, så blir det viktigt att de som gör förvärven blir väldigt viktiga personer. Vad har ni dragit för lärdomar av de förvärven ni har genomfört hittills och hur det har gått?
Ja, det får du nog läsa mina memoarer, tror jag. Men jag tror väl att entreprenörer i allmänhet är ju väldigt komplexa människor, inklusive mig själv. Och när man går in i en ny struktur, och idag är vi ju ett stort bolag där vi har hierarkier och regioner och chefer och doningar, det är inte lätt det där. Och då känner ju folk att de, ofta så blir det ju någon affärsutvecklingsroll som gäller, och då ska ju det motiveras, stimuleras. Så det gäller ju att identifiera duktiga människor och få med sig dem på det här tåget. Och det är nog lättare sagt än gjort egentligen, men det är ju någonting som vi kämpar med dagligen egentligen, för att få de här människorna med. Tycker det är roligt. För det är ju egentligen det handlar om.
Hur balansräkningen då, om vi går dit. För den blir ju viktig när man ska förvärva då. Vad har ni för möjlighet att göra ytterligare förvärv? Och hur mycket skulle ni kunna göra? Vad har ni för utrymme så att säga i dagsläget?
Hur mycket som helst.
Hur mycket som helst, okej. Okay. Ja.
Jag tycker... På något vis har vi ändå, alltså vi har ju en bank som heter Danske Bank som är fantastiska, för att säga. Jag har ju varit i krig med kostymbanker hela mitt liv, men jag får ju säga att de här svarar verkligen upp mot oss på alla sätt. Och vi har ju en ram med dem som är kopplad på, är den en 2,5 gånger EBITDA, va? Bra. Där vi använder 0,99 då. Och den kan vi växa med i vår verksamhet. Vi har ju aldrig egentligen pratat med aktieägarna om hjälp. Så att det finns ju mycket saker och spakar vi kan dra i det här. Och det är ju någonting som vi alltid har med oss. Och vi vill ha liksom, vi vill ha den möjligheten. Och vi pratar ju med små och stora förvärv, det gör vi hela tiden.
Ja, och sen en del från kassaflödet av i den befintliga verksamhet, antar jag.
Ja.
Det är väl 100% i Sverige idag, va?
Ja, vi har väl lite närvaro i England, men vi jobbar egentligen primärt partners i England, Holland och olika länder där.
Okej.
som säljer våra tjänster.
Kan det bli aktuellt med nya geografiska marknader framöver?
Ja, det tycker jag. Jag sa ju vid något tillfälle för några år sedan och sen fick jag äta upp det där. Men Europa är ju superintressant, men vi tycker ändå att Sverige är ju en stor marknad då för oss. Vi finns ju också, vi har vuxit ut med vissa kunder, så vi finns även i Norge och Finland med personal idag. Men nej, absolut, jag tycker det är intressant. Vi är väl, åker ut ibland och tittar på bolag, men det måste ju vara någon typ av perfekt supermatch där vi begränsar allt. För i ett förvärv så är det alltid utmaningar, och det blir jobbigt att åka till Prag liksom och ta de utmaningarna.
Mm.
Det är bättre med Linköping.
Ja, ja.
Ja. Hur ser den vanligaste kunden ut då? Vad är det för storlek här? Vad är det för branscher?
Jag tycker branscherna är över hela spektrat. Det är oss mycket kunder då. Den vanligaste kunden är väl kanske 10, 20 till 50 kanske. Det är väl där vi ligger. Det är väl där marknaden är. Självklart så vill vi ha större kunder, och det är ju det vi strävar efter hela tiden. Och vi jobbar med upphandlingar och så vidare. Men den stora massan, den är nog mellan 10 till 60, 10 till 50 kanske.
Ja, hur många kunder har ni?
Ja, vi har väl typ 24 000 tror jag, varav många väldigt små, för vi har ju ett bolag som heter Internet som jobbar brett på nystartade företag historiskt, har gjort det i 20 år typ. Så det där är ju en stor bulk av dem också.
Och åt andra hållet då, har ni någon särskilt stor kund som står för någon större del av omsättningen?
Ja, vi har väl egentligen stor del av omsättningen. Det är väl kanske Willys, kanske Sinch har vi med en del. Vi har höglandskommunerna, jobbar mycket med dem. Det är väl lite större apparater, lite upphandlingar och sådant.
Men hur pass stor del kan de tänkas bli då på ett ungefär? Liksom? För det är alltid en kundkoncentration lite som vi är far efter, så att säga.
Ja, nej, jag är stor. Jag tycker inte. Tittar man till exempel på Sinch och Willys så är det ju 100% egenproducerat. Så att det är ju våra egna tjänster så att säga. Så där har vi ju bra affär. Sen har vi höglandskommunerna, det är väldigt mycket hårdvara och digital arbetsplats. Hur mycket det är, det vet jag inte riktigt.
Hur finner ni, liksom, hur hittar ni nya kunder?
Ja, där är det ju uppsökande. Vi jobbar ju egentligen på lite olika sätt. Och det ena är ju uppsökande såklart. Och sen så har vi korsförsäljning som är primära. Och sen är det ju förvärv som är en stor del av den nya kunden. Och då blir förvärven, och sen så adderar vi förtätning och korsförsäljning på dem. Så det är egentligen processen som vi jobbar ut efter då.
Just det. Vid förvärv, det finns ju en risk alltid att det blir en ganska stor kundomsättning när man tar över. Och...
Det tycker jag inte egentligen. Jag tycker inte det blir så mycket sådant, utan det som är utmaningen med alla förvärv historiskt, det är att den här entreprenören har skapat avtal av kanske lite större art på dåliga förutsättningar, för att de var ganska liksom, de ville ha in kunden på den tiden.
Mm.
Och när vi ärver det och ska typ standardisera de här avtalen, där har vi utmaningar. Och det är egentligen i varje förvärv så är det alltid så. Mm. Att det
och då finns
man var lite mindre, så fick man en stor kund och så tänkte man nu händer det grejer, och så går man med precis på vad som helst där.
Mm.
Och den förändringen, den är slitsam.
Ja, då finns det ju alltid risk att man på något sätt tappar då en kund. Ja.
Men det är ju egentligen så fort som du inser att du vill göra det, så att säga. Förstår du vad jag menar?
Ja, visst.
Historiskt sett så har jag egentligen förringat det, men nu när vi har folk som mäter processer, aktiviteter och grejer, så kommer ju det upp på ytan direkt liksom.
Mm. Har ni en stor del av intäkterna som kommer från liksom abonnemang och på något sätt återkommande, eller...?
Ja, det är absolut. Och det är våran absoluta målbild. Och vi tror väl att när Infra kom så hade vi en större delen av det plus hårdvara egentligen. När vi förvärvade Connect då, som också sitter med hårdvara och viss konsulteri och lite andra saker. Så säger att vi ligger mellan 60-70% ungefär återkommande abonnemang. Och det kan ju både vara avtal men och tjänst då, såklart.
På koncernen totalt?
Ja, 60-70 ungefär.
Okej.
Hur ser man på den framåt? Är det möjligt att öka den? Eller kan
det... Ja, det är den absoluta målbilden. Men återigen, det som är problematiskt här nu är att vi har insett, eller vi vill göra det här lokala centrala, och vi vill komma nära kunden, och då måste vi ha en lokal organisation med försäljning, konsult, som åker ut till företagen, utvecklar dem, flyttar in dem i våra tjänster. Och istället för att sälja de här klassiska timmarna kan man säga. Mm. Och det är det vi vill göra. Att ha en sån här organisation, att ha en försäljningsorganisation, det kostar pengar. Och hela den här processen att göra det, det märker jag ju som jämfört med historiskt. Var vi ju mer eller mindre ett SaaS-bolag liksom. Vi levererade mjukvara ut och hade partners och så vidare. Men vi styrde ju inte försäljningen. Nu när vi tar ägandeskap här och ska sälja, så det blir ju en otrolig... Ja, det kommer ta tid för oss att växa in i det här. Men vi ser ju att med den lokala närvaron så får vi verkligt bra affärer. Och det är ju tjänst som räknas. Vi måste, som jag sa innan, så måste vi paketera de här tjänsterna som vi vill sälja.
Ja. Om vi hoppar in på Q4-rapporten då, så ja. den kom ju den 22 februari och aktien föll över 15%. Och det var väl framförallt rörelsemarginalen som kom in på 7,4, vilket är kraftigt ner från 16,7 förra året. Men också ner från 12,2 i Q2 och 13,8 i Q3. Vad ligger bakom det kraftiga fallet i Q4?
Ja, det var en hektiska dagar där. Jag tror att... Vi kom in svagare i kvartalet och det gjorde vi egentligen för att vi hade lite mer personalkostnader och vi hade lite skräp med oss, upplever jag, i verksamheten. Men det som egentligen blev snackisen, det var ju att vi hade en, vad ska man säga, en intern försäljning av, eller vi hade en försäljning av egna tjänster som vi intern fakturerar i verksamheten, som helt enkelt fick elimineras. Mm. Det var en prioriseringsfråga som skapade den här största... det är som egentligen jag har fått prata telefon mycket med både ägare och investerare liksom, hur vi har gjort, liksom, hur det här har sett ut då. Och vad kan man säga? Jo, det var så här att när vi förvärvade Connect med den här marknadsapparaten, våran starkaste paketering ligger på telefoni. Och vi har historiskt jobbat med bara partners, och inte bara, men primärt för partner och återförsäljare. Så när de kom ombord där, då började vi med att nu ska vi sälja våran lösning här. Och fram till idag, eller fram till dess, så sålde de ju tredjepartslösningar. Och då paketerade vi och fixade, dona, utbildade och gjorde hela den här resan. Och sen så tryckte de på knappen där och så tänkte vi, ja, men det här blir ju trevligt. Sen så, ja, nu ska vi fakturera 6,5 miljon. Skulle skickas då. Och det är ju liksom kickback-förfarandet då mellan bolagen. Det verkliga ordervärdet ligger ju på ungefär 13 miljoner. För de här pengarna kommer ju löpa in under 24-36 månader. Och då på något vis så tänkte vi väl att det här löser väl sig. Men då blev det ju en elimineringsfråga där. Och då sänktes ju det. Så att lägger man tillbaka det så kommer vi in svagare. Men nu blev ju liksom första sidan på vår rapport blev ju liksom, nej, det fattas en etta eller liknande liksom. Så att det kan man vara lite efterklok kanske. Skulle vi kommunicera på annat sätt eller hur skulle vi gjort där? Där har vi, sitter vi och pratar hur vi ska göra eller hur vi skulle gjort.
Jag såg en intervju där ni sa att det var ungefär 1,5 procentenhet på marginalen som den här redovisningsförändringen slår, men att det blev 3% nästan i Q4 för att det gällde Q3 också.
Ja, exakt. Utan egentligen vad som hände där, det var ju att vi satt väl och det var väl lite en kombination av två egentligen. Först så kom väl den här faktureringen lite för hastigt in på oss. Nu ska vi typ debutera, vi hade liksom ingen bakåtcheck på Infracom Group-nivå. Och sen när vi började dividera hur det här skulle hanteras och rulla det, så fick vi ta med oss det i Q4 helt enkelt. Vi kunde inte lösa den frågan där och då, utan vi var tvungna att gå via alla våra revisioner och allting för att titta hur vi kunde göra det på ett bättre sätt. Och sen när vi fick med det i Q4 så fick vi ju 2 månader i bagaget.
Så påverkan i Q4 är lite större än vad man egentligen ska förvänta sig framåt så att säga?
Ja, tittar vi framåt så ser vi väl att det kommer påverkas kanske ungefär 1,5% på den löpande försäljningen som vi gör här nu. Mm. Så den kommer ju då hela tiden påverka vårt resultat här då.
Men jag såg det också, ni sa någonstans att det tog 12-18 månader innan det här blev lite mer rättvisande lönsamhet så att säga.
Ja, det blir, på något vis blir det väl det. Så att den blir ju, när den växer in och vi får... De här pengarna ska ju in, så att när det byggs ju också en inlöpande intäkt hela tiden. Så att för Q1 här nu så kommer vi, det som vi har installerat under Q3 och Q4 kommer ju att puttas in i Infracom så att säga. Så att vi kommer ju se den effekten, att vi kommer ju dra ikapp det. Så vi tror ju om 12-18 månader så kommer intäktssidan också kunna dämpa detta. Och vi ökar ju lönsamheten underliggande. För att när de köper, när de säljer tjänsten, så har de en marginal, men även Infracom har ju marginal i den här affären. Så det är ju liksom en bra, alltså det här är ju egentligen en, hade någon kommit till mig och sagt så här, vill du köpa 13 miljoners intäkt på 12-24 månader för 6,5 miljoner, jag hade ju köpt det på lunchen liksom. Men nu när vi presenterar det så är det liksom, men herregud, säljer vi mer så går det ju sämre. Ja, så blir det.
Men skillnaden är att när ni sålde tredjepartsgrejer så fick ni hela intäkten direkt och därmed en högre lönsamhet, medan nu får ni en återkommande intäkt över en längre period, och då blir det en påverkan precis i början, men det blir bättre på sikt. Alltså.
Ja, men sen får vi också, i och med att vi är leverantören, så får vi också intäkt. Vi är ju inte bort, alltså Infracom till Connect är ju inte hela intäkten där heller, så vi får ju faktiskt en större del av intäkten in i verksamheten. Mm. Än när vi har sålt tredjepartslösningen. För han vill ju också ha pengar liksom.
Så egentligen det blir bättre på sikt, men det blir lite mer, lite sämre på kortare sikt så att säga.
Ja, absolut. Och det var väl det vi satt och slet där då i Q3 och hur ska vi lösa det här? Så att det är liksom, ska man sälja ut dem till ett finansbolag och ta tillbaka dem, eller ska vi göra ditt och datt? Eller kan vi, alltså vi hade ju 100 olika grejer vi fick utreda för att slippa den här kommunikationen egentligen. Men det slutade med att vi vill inte ge något finansbolag några pengar när vi har pengar i kassalådan. Mm. Och då gick vi på den här stringenta vägen, när vi till mest inte ens gjorde en asterisk på 7% liksom, utan nu kör vi ut detta så. Och nu fick vi äta upp det där med 15% back då.
Jag tänkte säga, känner ni att marknaden missförstod den här förändringen, eller hur ska man se det?
Nej, jag känner att vi var dåliga på att kommunicera.
Ja.
Faktiskt, utan jag tror att vi skulle kunna gjort ett bättre arbete. Men jag vet inte. Jag tycker ju också i och för sig att man skulle kunna gjort den här resan. Man kunde väl förutspått det kanske vid förvärvstillfället av Connect. Och redan där planterat den här tanken. Men jag tror inte, jag vet inte om det hade hjälpt om jag hade sagt så här. Men vi sa ju faktiskt det för ett halvår tydligt så här. Jag vet inte. Den är svår.
Men ni tittar på hur man kan öka kommunikationen kring det så att säga framåt för att få marknaden att förstå vad som har hänt så att säga.
Ja, men det måste vi göra. Vi måste ju på något vis, ja precis, vi sitter väl och verkar om vi ska lägga en liten, kanske en liten, skriva lite grann kring det liksom, så att folk hela tiden upprepas det här mantrat, för det kommer ju leva med oss i minst 15 månader till här, va? Mm.
Om man tittar, ni har ju 4 affärsområden. Managed Services störst 2023 med 48% omsättningen, marginal 12,8. Communications näst störst 30% omsättningen, marginal 21,9. Och sen 2 mindre områden, Document Solutions och Visual Communications, marginal runt 57%. Varför är det så stor skillnad i lönsamhet mellan de här olika affärsområdena?
Det är väl egentligen, om man tittar både liksom, som hela Infracom och även med Connect här, och så har de, vi har ju liksom jobbat mycket med äga hela processen på managed services och telefoni. Och vi upplever även att Connect har gjort samma sak där. Och på det sättet så håller vi ihop det ganska så bra. Medans då dokument och visuell communication är ju väldigt hårdvarutungt. Allting bygger ju, och det bygger ju också på någon annans produkt som ska installeras. Så det är ju en ganska... vad ska man säga, det är ju en ganska tung bransch. Dokument, om man tittar på den affären i sig, så är det ju ingen tillväxtbransch eller affärsområde på något sätt, men den finns där och den har bottnat på något sätt och vi har en stor intäkt av den. Sen finns den fortfarande med, alltså alla, vi jobbar ju med upphandling hela dagarna på det här. Men det, egentligen så är det väl mer att det är mer annan skrot vi säljer kontra managed services och telefoni.
Hur ser du framåt på de här olika områdena? Var finns det mest potential?
Jag tror verkligen IT-spåret. Nu är jag lite dopad där. Men jag tror väl IT-spåret är ju på media, och är det inte IT-hack och allting, så det här är ju en jättegrej som kommer växa i olika format. Telefoni fortsatt är ju också väldigt stort, och det är, vi ser också precis som du sa, utanför Sverige så är det ju ändå större. Så att men jag tror att tittar vi på print och på visuellt, så kommer det alltid finnas. Och det kommer alltid vara där. Det är bara att man får göra det på ett bättre sätt. Man får hitta en annan affärsmodell. Kanske jobba mer med avtal än vad vi gjort idag eller så vidare.
Ja, om vi lämnar Q4 här och tittar lite på omvärlden då. Ni har ju mer hårdvara nu i gruppen i och med nya förvärvet och så. Drabbades Infracom av kompetensbristen här för något år sedan?
Komponent, va?
Komponent.
Du ser. Ja, den kompetensbristen sitter här. Komponentbristen där.
Det tror jag inte.
Ronde för några år sedan. Hur funkar det för er? Är det back to normal nu eller?
Ja, nu är det väl. Jag tyckte inte vi hade väl. Jag vet att vi hade problem att få fram grejer. Jo, men det var kanske var det. Vi hade nog kanske lite grann på IT-sidan och även på telefonisidan. Men jag tycker idag och tillbaka, ja, ett år, så tycker jag inte jag har hört så mycket av det faktiskt. Utan det känns som att det har ordnat upp sig.
Mm. Vi har ju även haft de här höga fraktpriserna då, som kom lite samtidigt och sen har förnyats igen här. Hur har det funkat för er? Och det är inget ni tänker på idag?
Nej, jag tycker inte det egentligen. Men inflationen har ju dragit med sig, jag tycker den har dragit med sig mycket annat som inte folk reflekterar. Och det är liksom, är det inte lönekostnader så är det ju, alla har ju liksom på något vis tryckt på, upplever jag. Och av olika anledningar också. Jag upplever också att de här, vad ska man säga, nu är det tekniska, men det är ju mycket licenser som har ökat, omotiverade prishöjningar liksom kors och tvärs. Vi ser ju att det trendar ju uppåt alltså, i de här grejerna. Det känns som att man ska ta igen för gammal ost egentligen.
Ja. Nej. Det finns en del stora spelare där ute som har passat på en del. Man ser ju vad ens egna privata lagringsutrymme liksom. Det är inte ofta man får en prisökning med 40% omotiverat.
Nej. Och vi ser det ganska brett också. Mm. Och det är inte diskutabelt, för precis som du säger så är det ett amerikanskt bolag som är okontaktbara liksom.
Mm.
Vi har ju energipriser också. Jobbar ni med liksom säkring? Valuta påverkar säkert infra. Jobbar ni med någon form av prissäkringar?
Alla utländska pengar spar vi, utländska pengar. Så det är våran hedge i framtiden. Så att det är vi kvar. Men tittar vi på elen till exempel, så vi sitter ju, jag tror inte på något ställe längst ut. Vi sitter inte med slutmätan. Mm. Utan det är alltid någon större part som sitter. Så där kan inte vi egentligen säkra upp oss, utan vi lever i deras verklighet. Vilket kan vara positivt men också negativt faktiskt. Så att det där lever vi med. Ja. Och den elen är ju en pågående. Nu är det ju positivt att vi har sjunkit ihop lite grann. Så att jag hoppas ju att vi får ordning på elleveransen i Sverige.
Är ni i kapp med era prishöjningar då? Om vi vänder till er, till er möjlighet då?
Utmaningen är att folk kan ringa oss. Vi kan inte ringa de amerikanska som höjer, men våra kunder, de når ju oss på 30 sekunder. Om det är nog i ett svartids. Mm. Men vi har ju också höjt till viss del, och vi har ju KPI i vissa, vad ska man säga, bolagsförvärv där vi har. Vi har ju också använt, när lundleverantören ökar, då har vi också rätt att påskina vidare höjningar. Och jag tycker vi jobbar kontinuerligt med det, och den är en jättesvår fråga, för vi lever i ganska konkurrensutsatt verksamhet. Och vi är ju inte på något vis världsledande, så vi måste ju förhålla oss till omgivningarna. Så att, ja.
Det finns ju ganska många bolag som blev lite squeezade här med just konkurrenssituationen i lite tuffare marknad, samtidigt som man fick extrema prishöjningar på insatsvaror, och helt plötsligt satt man en betydligt lägre marginal helt enkelt. Men
också sett. Tittar vi exempel på de här så kallade öppna bredbandsnäten som är ett bra exempel, så ökar ju bredbandsnätens, alltså själva co-leverantören ökar, medan kundens pris är detsamma. Så de prisar squeeze och pris som du säger. Men där finns ju lite viss del. Men vi jobbar ju inte på privatsidan, utan i företagssegmentet. Det är inte samma sak. Och sen jobbar vi ju mycket med. Vi jobbar ju mycket med vad ska man säga, kunders IT. Så det, jag upplever att vi inte riktigt är där. Utan det som påverkar oss, det är väl hårdvara och licenser som jobbar mot företagssidan. Men det försöker vi föra vidare i sin helhet där, så gott vi kan.
Ett annat område som har diskuterat är det här rekryteringsläget, där det har varit ganska svårt inom IT, men på slutet har möjligtvis blivit lite bättre. Hur ser ni på möjligheten att få tag på personal?
Ja, jag håller med dig. Jag tycker att det är otroligt många ansökningar idag. Jag är väl ganska positiv idag. Det är väl en osäker bransch som har skapat en positiv rekryteringsmarknad egentligen.
Mm.
Så jag ser väl att det finns bra människor där ute. Men det gäller ju återigen att hitta folk, det gör vi, men vi måste hitta de duktiga.
Hur är det med löneinflation då?
Ja, den är ju alltid där. Det är du. Den är ju svår. Och jag menar, ju mer spjutspetskompetens du vill ha, ju mer får du betala. Men du måste ju också få något vis koppla det mot en leverans. Och det är väl där som utmaningen är, att man vill gärna ha, men sen vill man ha lite frihet också.
Om man tittar på konkurrenter då, du sa att de var en ganska hård konkurrenssituation. Vilka är huvudsakliga konkurrenter? Vilka stöter ni på mest?
Ja, jag vill ha en käpphäst här liksom, och det är att vi, för 10 år sedan så såg jag ett bolag som heter DGC som jag tyckte var väldigt kul att se. Det var liksom en förebild för oss på Infracom där vi levererade. Och de hade ju egentligen det vi har idag, och de har ju det här helhetskonceptet, helhetstänket för företag. Och det är ju egentligen dit som vi har marscherat. Och idag så tycker inte jag vi har någon bra match som vill jobba med det på tjänst. Jag menar, vi kan titta på Atea, de har ju alla områdena, men de jobbar ju lite i mycket konsult och resurskonsult, men vi vill ju fokusera på tjänsteerbjudandet. Så att det är väl egentligen våran unik selling point kan man säga. Men utmaningen är att vi möter ju konkurrenter i respektive affärsområde. Och där finns ju de här bolagen som inför kommer att föra ut, vi är specialister på nät eller datahall eller vad det nu är. Så vi möter ju dem där, men våran absoluta, vad ska vi säga, go-to-market är ju att vi kan ta helheten.
Och det blir det som blir er unique selling point mot kunden, ja, då, att ni kan ta ett bredare anslag, eller?
Ja, alltså vi slipper det. På något vis så priserna pressas, och ska de ta in 2 olika leverantörer, alla ska ju på något vis ha startkostnader, alla ska leverera. Så att nu har vi ju liksom, vi har ju nätet, vi har arbetsplatsen, vi har wifi, vi har telefonin, vi har dokumentet och vi har mötesrummet. Så kan vi få till detta så att kunden upplever att de får ett värde, ett lite mer dyrt länsförsäkringar, 5% för varje tjänst de köper. Alltså vi ska hitta någonting som de tycker, det här är jäkla bra. Och så en person att ringa. Det är liksom våran utopi här.
En personlig reflektion är ju den här ständiga kampen mellan bredd och fokus. Det kan ju vara väldigt svårt att ha många olika delar, för man blir liksom inte riktigt krisp på något. Förstår du vad jag menar? Är det något ni kämpar med, tycker du?
Egentligen inte, och det kanske är så att i och med att vi har förvärvat bolag så har vi liksom byggt, vi har ju faktiskt olika orgnummer idag. Alltså, vi har ju telefoni, Infocommunication som är telefoni, och de har ju sin egen ekonomistöd och allting, och sen har vi Infomanage Services som har sin egen delar, och jag tycker på något sätt så är det lite catfight däremellan också liksom. Är du med? Mm. Och jag tycker att ändå att jag är ju jäkligt, vet, jag, på något sätt så är jag inte frestad att plocka de bästa från varje område där, att de ska jobba ihop och göra någonting bättre tillsammans. Men det kanske inte är nyckeln, utan nyckeln kanske är att de skulle bli bäst inom sitt lilla orgnummer här.
Mm.
Så att jag hör vad du säger och tänker på det där liksom. Men jag tror ändå att i och med att vi förvärvar hela tiden och bygger på de här olika bollarna, så tror jag att det är liksom en bra grej att de bejakar sin egen lönsamhet, bejakar sin egen leverans och sin egen stolthet på något sätt i det lilla då.
Hur pass konjunkturkänslig skulle du säga att era verksamhet är då?
Ja, jag har på 24 år med IT-drift och telefoni egentligen. Jag tycker den inte är alls konjunkturkänslig. Men nu när vi har en stark försäljningsorganisation som bygger på att du ska vara ute och sälja och kundrelationer, så har jag då upplevt säsongspåverkan, jag darrar marknaden. Så nu ser man ju en helt annan sida här av det, den sidan vi inte har sett innan. Men på något sätt så är det faktiskt också en ledarfråga där, för vi har ju 24 000 kunder. Så det är ju inte brist på kunder att som varma, eller ja, inte bara, vi kan kalla dem för varma, men det finns ju sätt att jobba på ett annat. Det är ju inte bara kallsel vi jobbar med nu, utan nu är det faktiskt både och här. Så att det här är ju någonting nytt för oss, och det är någonting som vi måste förhålla oss till, och även där kommunicera till marknaden att förut var Infracom, det var ju som en klocka liksom. Nu har vi liksom, för att kunna nå högre så måste vi ju ha en konjunktur eller en säsongspåverkan till exempel då.
Hur ser det en säsongspåverkan ut nu? För det har ju inte varit så mycket historiskt sett, men jag har förstått att det har ökat.
Nej, men det är väl egentligen nu i somras som när alla då tog semester, som ingen sålde, och då blev det ju ingen försäljning, utan då är det ju viktigt att inför semestern boka alla mötena för augusti. Liksom, det är ju såna här grejer som, och det är ju en ledarfråga, att när man går till på semester 1 juni eller juli eller vad det nu är, då ska ju augusti vara fullbokad. Om man börjar augusti och bokar för september, så har man ju skjutit bort 3 månader, 2-3 månader. Så det här är ju en, och det här är ett arbete som, det är en värld som jag inte har sett innan, men som nu är en del i Infracom, som vi måste ha experter på detta som gör detta på ett bra sätt.
Det är viktigt att sälja då för att få bra marginaler då, ja. Och före förvärvet av Connect så hade ni ju ett mål om en EBIT-marginal på 15-20%, men det fick ni ju dra tillbaka då eftersom Connect har ju så pass mycket lägre marginal, så det var ju inte möjligt längre. Och sen har ni publicerat ett mål då för rörelsemarginalen 15% plus minus 2%.
Ja.
Och då är frågan, hur ska man se på det här? Är det rimligt att uppnå?
Ja, absolut. Det är ju någonting som vi krigar med. Vi har ju alltid legat över målen egentligen, och precis som du säger så är det ju inte, det går ju inte att uppfylla om vi köper ett bolag som, det vi kallar det en normalisering, när man tar våran plus delar genom två liksom, då ligger den ju på typ 11-12% sådär. Och det är egentligen det vi utgår från. Sen vill vi ju trycka här, nu har ju den här 7% som kom upp nu här, och den har ju liksom lite grus i maskineriet, och nu måste vi liksom lyfta upp där och kommunicera och få igång det här. Men jag tror att det här funktionella, alltså vi har ju en verksamhet, vi sitter i en earnout, vi måste bygga en funktionell organisation, vi måste bygga, skapa, få ihop det här liksom, och sen i slutet på 2024, i början av 2025, så ska vi maximera med synergierna och få ihop det här. Och det är absolut vår ambition. Jag ser, alltså, jag vill ju öka marginalen redan under 2024. Det, alltså det här som vi levererade, det här Q4, det är ju ingenting jag är glad och stolt över liksom, utan det här ska ju liksom fixas, grejas och donas. Så det är nu, men nu är den större kropp vi ska greja med, så att så är det.
Om vi, vision då, du är ju en typisk entreprenör, det märks ju. Vad har du för vision för Infracom på lite sikt här då? Säg 10 år kanske?
Nej, men jag tror mycket på det här att man ska kombinera en central tjänsteleverans med en lokal kundnärvaro. Där vi ska utveckla kunderna, förflytta dem till oss. För det är inte, jag tycker det inte finns någon marknad som gör det riktigt. Som flyttar in dem i våra, där vi kan sälja, alltså byta ut timmar och sälja tjänst på kran. Och bygga detta framåt. Och jag tror på något sätt att får vi till det, så kommer vi liksom, vi kommer blomma ut det här på ett bra sätt. Absolut. Och sen tror jag ju att på 10 år, om vi har ju gått, vad är det? Vi har gått från 100 miljoner till 800 på 6 år, va? Så vi kommer nog att blåsa på det, tror jag.
Vad ser du som de största riskerna då för Infracom? Vad kan gå snett?
Jag tror att omvärlds-IT-kraschhack Tito-upplägget är väl en ganska påtaglig risk för oss. Där vi idag lägger mycket resurser och pengar och utbildning för att jobba med det där. Men det blir ju som en katt och råttalek. Så bara vi hittar en lösning, så kommer det en ny lösning, liksom motlösning där. Så det är väl en stor del i det. Annars... Nej, jag tror... Nej, jag vet inte. Vi har ganska mycket att bita i med Connect och få ihop de här grejerna. Och jag tror att sätter vi det här på ett bra sätt, så kommer fortsättningen att bli enklare och bättre. Mm.
Nu inser jag här, det här pratas ju mycket risker här. Olika bolag ser olika AI. Är det en risk eller möjligheten, den framväxten av automatiserade tjänsteleveranser och sådär, som verkar ju börja hända nu på riktigt här? Är det något ni funderar över?
Ja, vi tittar, vi använder väl till viss del i våra, vi har ju vissa egenutvecklade saker, till exempel i telefonilösningar med AI och sådär. Jag tror väl att det är bra, jag tror att det kan underlätta och avlasta, och som man läser om det så verkar det ha oändlig potential. Så jag tror säkerligen att det kommer växa in i företag framgent, det tror jag. Sen har vi inte jobbat så jättemycket med kund-AI, utan det är väl Copilot i sådana fall då. Men vi har ju mest tittat på alla andra hur de pratar om det, men vi har inte sett kanske det praktiska. Men jag tror att...
Men du ser möjligheter där främst, kan man tänka.
Ja, det tror jag. Och jag tror återigen, det där är också en annan steg för IT-sidan. Vi pratar ju om det här med nya marknader och nya, ska man säga, paradigmskiften. Och det, när den kickar igång kanske för den stora breda massan, då kommer vi in, för då vill våra kunder ha det. Så att jag tror på något sätt att AI absolut kan vara en bra sak för oss fram på.
Ja, vi har ju pratat på en stund här nu. Finns det något annat du känner att du vill passa på och få ut till poddlyssnarna här när vi ändå sitter?
Ja, ja. Nej, men jag vill bara säga att vi kör på och vi ska väl försöka vara tydligare när det blir såna här förändringar i vår kommunikation. Men att vi ser 2024 som ett bra år framåt för oss och trimma ihop de här organisationerna.
Ja, och du personligen då? Vad ser du fram emot mest? Eller det är samma sak, vad som är du ser fram emot i bolaget, det är det?
Ja, det är väl egentligen... Nej, jag ser väl att man ska få en bra balans med företaget och familjen. Det gäller att leva här och nu tycker jag. Även om jobba är roligt så blir barnen äldre och sen flyger de ut.
Mm. Ja, så funkar det. Ja, nej men då har vi ju fått svar på en hel rad intressanta svar på våra frågor här. Så då får vi tacka dig, Bo. Och önska dig och alla anställda på Infracom lycka till framöver.
Yes.
Ja, tack säger vi till Bo och Infracom. Ja, vi närmar oss ju slutet för avsnittet här. Nästa avsnitt, det här var 165, då blir det 166. Och det kommer ut torsdagen 25 april. Kan det bli en trevande start på rapportperioden?
Några rapporter hunnit komma.
Ja, jag tror det blir det.
Sen brakar det loss.
Ja, sen, men vi börjar redan nästa. Vi var ju lite sega i den här senaste, så nu får vi vara med på tårna då. Man kan mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på X eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Jaha, har vi någon riktig makro eller TA värd att ta upp idag?
Nej.
Nej. Ingenting?
Du kanske har något?
Nej.
Nej.
Ja, du tror något annat då?
Du menar det här med bästa namnen kanske?
Ja, det var det vi sitter och slår efter där, Ola.
Ja, men den är lite rolig.
Mm.
Vi har ju det var länge sedan vi hade en tävling.
Ja.
Och nu tänkte vi att det var dags igen.
Yes.
Vi tänkte då att våra lyssnare får skicka in förslag. Vilket är det bästa poddnamnet?
Det här kom sig av en diskussion där vi själva satt. Och,
eller avsnittsnamnet.
Av någon anledning så gick vi tillbaka och kollade gamla avsnitt och så hittade vi några som vi tyckte var lite fyndiga.
Ja,
och det är kul att veta om någon delar den åsikten.
Ja.
Mm.
Nej, men så att vi tycker att man liksom nu... Vi har hållit på i 7 år.
Mm.
Det är dags. Nu ska vi kora det roligaste avsnittsnamnet.
165 att välja på då?
165 att välja på. Några av de här är ju dock inte namn som är så roliga. Till exempel introavsnittet.
Ja, det är inte så kul.
Ettårsjubileum eller nej. Världens längsta poddavsnitt och sånt där. Det är ju inte...
Nej.
Ni får rösta om ni väl tycker det.
Ja, man verkligen tycker det. Ja.
Men ni hittar i alla fall alla avsnittsnamn enkelt här då i er poddspelare i mobilen eller på Apple Podcast om ni söker på Kvalitetsaktiepodden.
Mm.
Vi vill sedan här då att ni på något sätt bestämmer er för ett avsnitt.
Mm.
Och endast att ni skickar in ett då.
Uh-huh.
Mm. Och det ska ni göra och förslaget tillsammans med era kontaktuppgifter ska skicka till kontakt@kvalitetsaktiepodden.se och rubriken skriv tävling.
Mm.
Det blir så mycket lättare för oss då att kunna liksom sortera ut.
Jag lovar den här gången kastar jag dem som inte har skrivit. Jag gör det.
Gör du det?
Ja.
Planen här då som vi tänker här nu att sedan välja ut de 4 populära stadsnamnen och att de går till en finalrunda som på Twitter då eller X, förlåt.
Mm.
Kan man säga X nu och alla är med på det?
Nej,
det kan man inte, fanken, för då hade jag slutat säga Twitter direkt nämligen. Nej, det hade jag inte, för jag kommer alltid se på det som Twitter, men ja. Och i den tävlingen då kommer en vinnare koras. Och uppsidan för de som skickar in här då, förutom att det är väldigt kul att skicka mejl och kolla upp vilket som är det roligaste namnet. Något är ju säkert roligt av de här 106.
Det räcker om det är lite fyndigt kan jag tycka.
Ja, kan jag också tycka.
Man behöver inte asgarva.
Nej.
Men ett fniss tycker jag, då ska den ändå få en bock och så får man välja mellan dem man fniss.
Får man ingen fniss på någon, då skickar man inte in.
Då kan man nog strunta i att skicka, känns det som. Men uppsidan här för de som skickar in då, förutom att ha lite kul då, är ju att avsnittet som slutligen blir vinnare, den första som skickar in ett mejl med det avsnitt som sen blir slutliga vinnaren får ett ex av The Most Important Thing, Howard Marks bok här. Sen lottar vi ut ytterligare en bok bland de som föreslagit vinnartiteln i sitt mejl. Och ett tröstpris som skickas ut där alla som har skickat in är med i en utlottning, va? Och vi kladdar väl i någon hälsning där.
Ja, det vi brukar ju tyvärr.
Nej, men så fundera en liten stund här. Inte för länge dock. För det här ska ju... Vi stänger tävlingen den 18 april har vi sagt, va? Eller hur?
Ja. Då, det är om en vecka. Det är om hör det här.
Typ en vecka, ja.
Ja.
Så till den 18 har ni på er att skicka in förslag. Sen drar vi det här klassiska Vasaloppssnöret, så att säga. Va?
Ja, och då ska vi försöka få ut den på X då sen.
På X. Och där kan ni ju då sen... Ja, det här blev krångligt.
Jag vet, men där kan man inte rösta med en gång, va? Så att man inte får någon sån här melodifestival.
Det gör säkert folk.
Nej, men sen kan ni gå in på X och rösta på de här fyra också då. Så får vi se.
Får vi se hur det blir.
Om vi röstar där på Twitter, kan man rösta på sitt egen poll?
Ja,
så att säga. Det kan man.
Det måste vi. Ja, nej, det kan vi ju inte. Nej. Vi har ju inga egna X-konton ju.
Nej, men jag tänkte om kvalitet. Kan Kvalitetsaktiepodden rösta på en
på vår egen poll?
Det tycker jag vi ska göra.
Det hade ju Trump velat kunna göra. Vad tror du om Elon?
Ja. Nej, men så att...
Vad heter den? Truth Social eller något sånt
där? Nej, vi kanske ska hålla oss bort. Vi kan säga sen om vi håller med. När vi vet vem som... Vem lyssnarna tycker var bäst.
Härligt.
Ja, okay.
Härligt. Det blir tävlingen.
Ja, vi hade lite kul när vi tittade igenom dem där.
Ja.
Eget ägande då? Cavalier äger Bahnhof och Bravida i Quality Focus i alla fall.
Vi äger ju Bravida, sa vi ju.
Ja.
Kreasback har vi kvar en del i, pratar vi om.
Absolut.
Ja. Infra kom en liten insynspost.
Vi har en sån insynspost.
Den har vi haft ett tag, va?
Den har haft ett tag och för att ha lite koll. Men det är ju inte en sånt vanligt innehav. Nej. Utan sånt som vi har ibland för att ha lite koll.
För att ha lite koll. En insyns... Ja, brukar vi kalla det?
Bevakningspost.
Bevakningspost. Ja.
Så är det.
Det var väl det, va?
Det var det. Då ska jag också säga att vi stöttar helt på eget bevåg Läkare utan gränser. Organisationen startades 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talar ut om övergrepp och missförhållanden och sätter människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Man kan läsa mer på läkareutangränser.se och där kan man också se vad man själv kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Har ni inte testat Nordnet än? Finns inga ursäkter. De har ju den nya fina... Den fina Kortageklassen. Kom igång.
Det är ju bra.
Ja, så kom igång.
Ja.
Och vi vill också påminna om fina möjligheter som finns att månadsspara i kavaljersfonder. Det kan man enkelt göra bland via Nordnet och Avanza. Och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Och då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte bara är en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ett satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Men här vill vi tacka alla lyssnare för den här gången och ber dem komma ihåg att
det är först när tidvatten drar sig tillbaka, så nu får se vem som badat naken.
Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.